should be. Christmas Eve is the scariest damn night of the year. Santa Claus only brings presents to them that's been good all year. To the ones that ain't done nothing naughty. All the other ones, all the naughty ones, he punishes.
Merry Christmas, everyone!
From beyond.
Hej och välkomna till avsnitt nummer 5 av From Beyonds podcast.
Med
Alex och David.
Yes. Vi sitter här i ett vinterruskigt Stockholm där det snör ner och smälter så fort det når marken.
Det känns mer som slutet av oktober än som december, måste jag
precis
säga.
Precis, men december är det. 18 idag, va? När vi sitter här.
Japp.
Bara 6 dagar kvar till jul.
Ja.
Och ja, med anledning, det är ju så nära jul nu.
Då har vi såklart sett julfilm.
Precis, julskräckisar för att vara specifika.
För det finns ett gäng.
Ja, det gör
det. Är en ganska etablerad genre. Sen 70-talet åtminstone får man säga.
Ja, precis. Ja, 70. Det kanske har att göra med att julen är så gemytlig egentligen. Och så väljer man att förstöra den helt. Men
ja, det måste ju sägas. Det är ju nästan en av de så här fulaste formerna av exploitation lite grann. Att göra skräck av jul.
Det håller jag med om.
Kom på nu att vi kanske borde sett Passion of the Christ. Nej, det är ju fan påsk. Det får vi se på påsken.
Ja, det finns jävligt lite påskräck. Men det tar vi nu. Vi kör kronologiskt, eller?
Ja.
På när vi försöker, om vi minns årtalen på, nu har inte vi skrivit upp årtalen. Men så vitt vi minns årtalen så kör vi kronologiskt.
Ja. David, kan inte du berätta lite om din relation till julfilm?
Till julfilm, ja. Jag och en kompis har sedan typ 2 år tillbaka, 2009, blivit sjuka i huvudet och ser julfilm varje dag till den mån vi kan i så fort det är december. Och i år tjurstartade jag lite. Jag körde från den första advent och det var ju
i november
igen, så började jag. Och det finns inte riktigt så många julskräckisar att man kan se en varje dag. Men det finns en jäkla massa julfilm.
Ja.
Så det blir ganska mycket familje- och barnjulfilmer.
Mm.
Hallmark-filmer.
Ja, alltså, för jag har sett listan där med film du ser på filmtipset. Och det är sjukt. Det är perverst. Det är liksom, du har verkligen skrapat fram absolut vad som helst bara det har med jul att
min
göra.
Min kompis har sett alla, tror jag, julfilmer där det är talande hundar med. Jag har bara sett en hittills. Han har typ sett 6 stycken, tror jag. Det är fan värre. Men det är, jag kommer nå den botten en vacker dag också.
Men tycker du att det är kul? Tycker du att det är värt? Orkar du kolla igenom alla filmer från början till slut?
Ja, det gör jag. Jag ser ju ingen själv.
Nej. Vem drar du med i det här?
Ofta min flickvän.
Jaha.
Emma är med. Och sen brukar vi i alla fall försöka få till en julfilmskväll varje år.
Mm-hmm.
Där vi har 3-4 stycken som ser. Och då, det blir mycket lättare att uthärda
en
kassfilm om man är flera.
Men tycker du om julen?
Ja, men det gör jag, tror jag. Mm. Nu låter jag kanske så här jättetöntig, men jo, men det gör jag. Jag tycker det är lite tråkigt med alla som pratar om att julen bara är bara kommers. Och, det kanske är sant till viss del, men jag gillar julen på något vis. Det är lite nostalgiskt kanske. Och sen tycker jag det är kul att sjunka ner i ett träsk med film också.
Ja.
Med tomtar och granar och vad det nu
är. Ja, jag är väl inte så här superförtjust i julen. Och speciellt inte familjefilm om julen. Jag skulle säga att det är bland det värsta jag vet. Alltså. Det börjar alltid, vi spelas i något köpcentrum så där, och så alltid så här Dean Martin på soundtracket. Vad heter den filmen om? Det är en person som är den riktiga jultomten, men han hamnar i rättegångar och något sånt där.
Den har jag sett i år. Miracle on 34th Street.
Mm, det är typ exempel på vad jag hatar. Alltså.
Den var inte så jävla bra dock, men det är en annan grej.
Däremot gillar jag förstås Ensam hemma.
Ja, och Parent och farsa firar jul, gillar du?
Den har jag inte sett. Jag har bara sett Parent och farsa.
Ja, men den gillar alla. Alla som har ett hjärta gillar den. Annars är man kall. Nej, men ja. Men i alla fall, det är en läggning jag har. Mm. Det är min fetisch.
Ja.
Men julskräck i alla fall ska vi prata om.
Ja.
Så vi hoppar över familjefilmerna än så länge, och tror ni för alltid. Och vi börjar 1974 tror jag.
Okej.
Okay. Black Christmas.
Mm.
Och vi kan ju direkt ta det här som du sa precis innan nu. Den hette Stilla natt, blodig natt när den kom i Sverige.
Ja, precis.
1972 kom en film som heter Silent Night, Bloody Night.
Precis, och det är en annan film.
Det är en annan film, och det är jävligt förvirrande.
Så Stilla natt, blodiga natt är alltså inte samma film som Silent Night,
Nej.
Bloody Night.
Utan det är Black Christmas.
Sen finns det en tredje film som heter Silent Night, Deadly Night som kom 1984.
Vi återkommer till sen, precis. Som är lite samma också, det där kan lätt förvirras med
precis.
Översättningen. Den tror jag hette så när den kom till Sverige, men ja.
Men Black Christmas är det.
Ja, har en jag har en gammal svensk biofisch på den.
Mm-hmm.
Och jag tror det står någonting med att den här filmen får ditt blod att stelna varje gång du hör en telefon ringa. Det är verkligen stelna.
Ja, ja.
Jag kan tänka att blod stelnar. Det blir som ja. Betong eller någonting. Det är bra. De visste vad de gjorde på den tiden. Det här är nog den filmen som, av alla filmer vi har pratat hittills om på podden,
ja.
Så är det här den bästa, absolut bästa.
Enligt din smak.
Mm. Ja. Vi är ju för inte, mycket av det vi pratar om har varit, eller en del har hört halvdant. En del har varit bra, men inga har varit så här superbra kanske.
Jag tycker på spöktemat var det några filmer som
ja,
det är riktigt,
det är nog
riktigt
den
bra.
Som har toppat bäst hittills.
Annars har vi sett ganska mycket skräp.
Ja,
säga.
Särskilt idag. Men, det, ja. Men den här filmen tycker jag, det är en av mina topp 20 i alla fall, tror jag. Någonsin.
Definitivt hos mig också. Helt klart.
Kanske topp 10. Tillsammans med Halloween, den bästa slashern, tycker jag.
Mm.
Även om det inte är...
Det här får man ju säga en typisk proto-slasher.
Ja, precis. Stalk-slasher är väl med. Att det är ju inte lika mycket såhär, huggfilm som typ Fredag 13 och de som kom sen var. Men...
Jag tycker det är väldigt tydligt i Black Christmas också arvet från Jallon. Det finns många Jallo-element
ja.
I Black Christmas.
Och Halloween, om man tittar på Halloween så ser man att den har säkert blivit inspirerad av Black Christmas också.
Ja.
Men i alla fall, det handlar, utspelar sig på ett sånt sorority, just kvinnligt det. Studenthem, där det bor ett gäng tjejer som, de ska fira jul där. Jag tror någon ska åka hem, men i alla fall, de ska fira jul där. Och då bor med en...
Black Christmas, den är kanadensisk va?
Ja, det är den.
Just det.
Det är den. Mm. Bob Clark.
Mm.
De bor med en sån house mother som Hon gömmer whisky på alla möjliga ställen, vet jag. Hon har en bok som man har skurit ut någonting i som gömmer whisky.
Ja, just det.
Och i toa, under toa, där man drar i för att spola. Men i alla fall, de ska fira jul där och... det går inte att prata... Jo, men vi kan prata lite om handlingen i alla fall.
Mm.
De börjar väl försvinna. De märker att vissa tjejer försvinner så här. Men de antar att de har dragit hem.
Mm.
Men sen börjar en av tjejerna få telefon, eller det är inte det huset börjar få telefonsamtal där det är någon riktig supergalning som skriker och gråter och pratar i telefonen om någonting, det är rent svammel nästan. Och de blir bara värre och värre och längre också, tror jag. Och sen kommer det fram att det är någon galning som har rymt också i samma veva. Man anar väl lite att det är, eller tittarna ser ju att det är en mördare i huset.
Just som befinner sig i huset.
Precis.
Just det.
Han gömmer sig på vinden, tror jag.
Mm. Man ser honom spana liksom, man ser hans ögon i mörkret och sånt.
Exakt. Och det det är ju ganska mycket spoiler in på slutet. Ska vi
gå till slutet kanske, men,
nej, men en grej som är mot slutet. Det är några grejer mot slutet jag ändå vill ta upp med den här filmen.
Ja, men vi kan ta dem i slutet och kör vi spoilervarning då.
Ja,
men man kan väl säga att folk börjar dö. För så mycket kan man väl avslöja.
Ja, exakt.
Den är inte så grafisk vad gäller gore och sånt.
Nej,
där.
Nej, den är inte. Det är ju mycket så det är lite strypmord och sådär.
Precis.
Men den är jäkligt stämningsfull den här, alltså.
Ja, absolut. Och det är där jag tycker att giallo-elementen är väldigt tydliga. Den är ju... Den sätter ju upp många slasher-element som kommer att återanvändas senare som den förrymde galningen.
Mördarens synvinkel.
Precis. att det handlar om ungdomar.
Mm, precis.
Vilket det inte gör i Giallo till exempel.
Sådär. Nej.
Men sen så finns det ju ganska där, stort element av police procedural.
Ja, John Saxon
spelar polis. Saxon, precis. Vilket känns mer som ett Giallo.
Mm, mm.
Och sen morden. Mm. Speciellt ett mord.
Mm.
Det känns nästan argent då, alltså.
Mm. Jo, jag tror jag vet. Jo, men ja, jag vet vilken
det är. Det är inte en kniv, utan det är någon glasskulptur eller någonting.
Ja, just det. En enhörning tror jag det.
Ja, väldigt spetsig.
Glasenhörning.
Som på ett vansinnigt estetiskt snyggt sätt liksom filmas med ett svart bakgrund och det glänser mot spetsen och det är slow motion typ. Ja. Och ja, men det här lyxiga, kristalliga kombinationer med jätterött blod och sådär. Och det känns väldigt italienskt.
Den är ganska så här, mycket, det är mycket svarta toner i den här filmen.
Ja.
Och den lyckas vara jäkligt så här kylig också i sin stämning, tycker jag. Mm. Det märks verkligen att det är vinter, att det är runt jul, den utspelar sig. Och det blir på något sätt mer isolerat också, att det är just vinter, tycker jag. Det förhöjer den här panikkänslan. Och sen tycker jag att de här telefonsamtalen som kommer är så... Jag tycker de är så jävla otäcka.
Ja, det är också
fast jag sett filmen tre gånger.
Ja, det är också en sån här element som återanvänder senare.
Ja, och det är så snyggt hur de har, för de har typ blandat typ tre röster, låter det som bara svamlar i varandra. Och det är, ja, det låter helt
det var ganska länge sedan jag såg den. Hur mycket fokus är det på liksom ungdomarna och deras ungdomsliv, så att säga?
De är ju typ, jag skulle gissa på att de är typ runt, ja, men som oss kanske 23-25 års åldern, tror jag.
Okay, ja.
Det är väl, alltså den är ju ganska, den är ju ändå ganska seriös, skildrar i hur den skildrar personerna. Huvudrolltjejen är gravid till exempel och har en pojkvän som är ganska så här pushig. Och ja, nej, men det är inte så, och det är inget sex i filmen, var jag.
Nej.
Så jag minst.
Ingen naket.
Nej, precis. Den är ganska så här classy på så sätt. Ja. Men alltså, jo, men de står ju väldigt mycket i fokus, ungdomarna. Det är en jävligt rolig karaktär som spelas av Margot Kidder. Hon var med i Superman sen också. Som spelar lite så här ganska frispråkig tjej. Det är någon gång när det är en ganska korkad polis som är med. Det är också ett så här giallo grej att det är en dum polis som är med, och en bra polis, men en dum polis som ska ta hennes statement och sånt där. Och då ber han om hennes telefonnummer. Och då säger de typ, ja, några siffror sen, fellatio.
Aha.
Oral sex för svenska.
Ja, just det, ja.
Och han skriver upp
just
det. Och hon bara står och flinar.
Ja, just det.
Men det är också, det känns så här, det är ändå jäkligt bra, det är bra skrivna kvinnor i den här filmen. Ja. Vilket är ganska imponerande för att vara 74. För 10 år senare så,
ja, det var väl lite så här,
det sämre.
Sen inträffade lilla 50-talet.
Ja, ja, precis. Exakt, ja, just det. Jo, men ska vi gå lite på slutet, eller?
Ja, spoilervarning nu då.
Ja. Det visar att mördaren, samtalen kommer ju inifrån huset.
Just det.
Innan man från en annan telefonlinje de har.
Ja.
Och när det avslöjas är så jävla snyggt, för då ringer polisen till henne, tror jag.
Mm.
Och säger... The calls are coming from inside the house och sånt där.
Mm.
Och man märker hur de kollar upp mot övervåningen, för jag tror att den andra telefonen, och man fattar att den här mördaren är på väg.
Ja.
För man ser samtidigt, jag tror den klipper mellan att mördaren klättrar ner från vinden också.
Mm. Man får aldrig se mördarens ansikte.
Det är också en jävligt bra grej. Det är en scen där du ser mördarens öga.
Ja.
Och det som är så jävla cool, eller som är, det gör hela den här filmen lite så här mer mystiskt, är att det är ingen som vet, alltså ens i filmteamet, vems öga det där är.
Mhm.
De minns inte vem det var som stod för ögat.
Aha.
Och det blir, jag gillar sånt. Man får aldrig reda på vem mördarna är.
Nej, de griper ju.
Och de skjuter en kille.
Just det.
Hennes huvudrollstjejens pojkvän.
Just det.
För att han är ganska, han är lite skum, och hon tror ju också att det är honom.
Ja, men det är lite red herring. Eller man tror ju att det är han som är mördaren.
Och sen blir jag skjuten, och så slutar typ filmen med att mördaren klättrar upp på vinden igen, tror jag.
Han är kvar i huset.
Ja.
Så. Och dessutom en av de första offren, eller det första offret,
ja,
som blir strypt med en påse.
Ja, hon sitter ju där uppe i en gungstol.
Precis, sitter kvar. Hon har aldrig upptäckts, utan hon sitter på vinden.
Precis.
Man kan se hennes ansikte från vindsfönstret.
Ja.
Eller genom vindsfönstret från gården. Och hon har varit där hela tiden, hela filmen liksom.
Det är så jävla, det känns ändå ganska...
Så jävla hopplöst.
Ja, alltså, precis. Men det är... Ja, jo. Men ändå ganska så här... Nu vet jag inte om det är... Men typ realistiskt på något vis att... För han är ju ändå ganska, han är jävligt misstänksam den här pojkvännen.
Mm.
Så det är inte konstigt egentligen att de tror att det är han.
Nej.
Sen beter han väl sig hotfullt, så att det är därför de skjuter honom, tror jag. Han försöker fly. Men i alla fall. Slut på spoiler.
Japp.
Den här filmen, alltså...
Eller jag har inte slut på spoiler.
Okej, en grej till.
Med tanke på att man inte får veta, eller på tanke på att mördaren är kvar, är det anmärkningsvärt att det inte gjordes någon uppföljare.
Ja, men det har varit lite tiden innan uppföljare också.
I och för sig.
Hade ni gjort 80 hade det kommit en två.
Ja.
Det hade ju faktiskt kunnat göra
med tanke på att man senare krystade fram, trots att mördaren dog. Liksom,
precis, så men det här hade ju faktiskt kunnat göra en bra uppföljare på, tror jag.
Ja.
Grund för att, ja.
Ja,
yes, slutspoiler.
Okay, slutspoiler.
Yes. Ska man se en julskräckis så är det den här, tycker jag. Tveklöst.
Mm. Absolut.
Topp tre slashers någonsin.
Ja, fast knappt. Inte, jag skulle inte säga att det är en slasher.
Nej, men jag räknar ändå in den där. Och den slår allas filmer nästan som är slashers sen också, tycker jag.
Den här är ju, den är ju seriösare, får man väl säga, än de flesta är.
Jävligt snygg, jävligt välgjord. Fotot och färgerna och sådär. Ja, men det är lite som du sa, det är hopplöst på något vis.
Mm, mm.
Det är hopplös stämning på något vis.
Verkligen.
70-tals hopplösa. Bra skådespeleri, det är liksom trovärdiga, välskrivna karaktärer som man inte vill ska dö heller.
Nej.
Faktiskt. Så att, ja. Det här ska man se.
Helt klart.
Även om det inte är jul.
Definitivt.
Men helst runt jul kanske. Finns på svensk DVD sedan några år, vet jag.
Mm.
Jag tror inte det är en extra material alls på den. Så vill man ha det så får man importera. Tror Critical Mass heter bolaget som har släppt den. Och de har släppt den på Blu-ray också.
Precis, men ganska mycket extra material, är det inte det?
Ja, det är det. Det är kommentatorspår och behind the scenes och allt sånt där. Så den är kanske att föredra. Fast om man bara vill ha filmen så kan man köpa svenska.
Ja.
Det vill igen.
Men Bob Clark som har gjort den har inte gjort så mycket roligt efter det här. Eller hur?
Death Dream gjorde han ju.
Just det.
Och sen gjorde han den här Children Shouldn't Play With Dead Things.
Jaha, det har han.
Det har inte jag sett den. Han har gjort något mer för mig som verkar bra. Han gjorde med 80-talskomedierna Porky's också.
Ja, just det.
Men sen gjorde han ju, han gjorde riktigt mycket skit på 90- och 2000-talet.
Mm.
Och så dog han ju i en jävligt tragisk olycka, typ 2008 eller sånt där.
Jaha.
Han och son blev påkörd av ett rattfyllo.
Jaha.
Så dog de och fyllot klarade sig.
Jaha.
Så det är jävligt surt. Men ja, det är, ja.
Mm.
Full poängare kan man säga.
Ja.
Ska vi se här. Nu går jag lite på. Jag tror att nästa film är från 80. Eller 81. 81 tror jag den är från. Christmas Evil.
Den är från 1980.
1980, ja.
Och faktum är att jag skulle vilja prata om den här parallellt med en annan film.
Mm.
Från 1984 som heter Silent Night, Deadly Night.
Det blir bra för de ändå. Det är ändå nästa film vi ska ta. Så det blir,
okay,
vi gör så. Det blir jättebra.
För de är väldigt lika men samtidigt väldigt olika.
Ja.
Christmas Evil.
Mm.
Den börjar med att man får se. Det börjar så här med en text som står 1947.
Mm, just det.
Och då är man ser en trappa. Det är jul.
Mm.
Och så sitter två pojkar och vad som man förstår är deras mamma som sitter i trappan väldigt förväntansfullt. Mm. Och så de sitter och tittar på öppna spisen.
Mm.
Och så dimper tomten ner.
I eldstaden. Det var några år sedan jag såg den här, så det är bra att du...
Ja, men han dimper ner genom eldstaden.
Mm.
Och kommer ut. Och liksom... De har lagt ut något så här, någonting till honom att dricka och så där. Och så dricker han det. Och sen så lämnar han paket eller något sånt där.
Mm.
Och barnen sitter där och tittar med stora, stora ögon liksom.
Just det, ja.
Och sen så försvinner han i skorstenen igen.
Ja.
Han kliver in där och bara, shup, så sugs han upp. Och det är väldigt märkligt.
Ja.
Så här, vadå, han kan inte sugas upp liksom. Det här måste ju vara någon sorts dröm.
Ja.
Men det är inte en dröm.
Nej.
Utan, och sen, men sen så går pojkarna och lägger sig. Men och då säger den ena pojken att men tomten finns inte, det var pappa.
Mm.
Det här var pappa, det var inte tomten. Och då blir den äldre pojken jättearg och säger att det här var visst tomten liksom.
Mm.
Och så ska han gå ut igen, för han hör någonting tror jag. Och då går han ut igen från sovrummet och då ser han hur tomten är tillbaka. Och nu står tillsammans med mamman. och smeker mammans ben. Mamman har så här morgonrock på sig och strumpbyxor. Mm. Och då står han och smeker mammas ben. Inget snuskigare än så egentligen.
Nej.
Men det är ju klart sexuellt liksom. Om pojken ser det här. Om man ska förstå att han blir väldigt traumatiserad av det.
Just det, ja.
Och det som är så jäkla häftigt med det här, den här epilogen, eller prologen.
Mm.
Det är just det här att, men vadå, tomten bara sugs upp genom skorstenen och han kommer ner genom skorstenen och så. Man förstår att det här är ett minne.
Ja.
Men det här kan inte ha hänt.
Nej.
Och man får verkligen känslan att det här är ett barns minne. Det var så här barnet upplevde det. Man förstår att, eller som jag tolkade liksom, det här var inte så exakt så det hände.
Nej.
Men det var så pojken upplevde det.
Mm.
Och det är mycket märkliga vinklar och det är jättekonstig ljussättning, så här surrealistiskt, mycket så här rött och blått liksom i hela huset. Och sättet mamman och pojken, eller tomten och mamman står liksom, och tomten bara står och smeker benet, så det är väldigt konstigt liksom.
Mm.
Men ja, det är som ett barns minne liksom, eller just ett minne från barndomen så där. Där fantasi och verklighet har flyttat ihop lite. Men efter det så spolar fram till The Present, som då är 1980.
Mm.
Och då ser man en man som man sen förstår är den här pojken som såg tomten och mamman. Han vaknar upp i en lägenhet. Och lägenheten är full med julgrejer.
Mm.
Det är tomtar och julkort
det,
och småleksaker.
Julen
är. Ja, han går och hummar julsånger och sånt där. Och då tänker man att det är jul.
Ja.
Men då har han, då ser man så här, förbigående så ser man en tavla som det står Days until Xmas.
Ja.
Så det är 55 dagar.
Så det är typ oktober.
Ja, precis, det är slutet av oktober.
Ja.
Och han har fullt med julgrejer i lägenheten.
Ja.
Och man säger, men man får veta att den här mannen då, han jobbar på en leksaksfabrik.
Just det.
Som förman lite grann så där.
Mm.
Men hans kollegor kör jävligt mycket med honom.
Mm.
Han verkar lite så här, han är väldigt ensam. Lite har svårt socialt och sådär. Och kollegorna kör med honom.
Mm.
Sen får man se att han... Han står på taket på sitt hus.
Mm.
Och med kikare står han och kikar på in genom barnen i området, in i deras sovrum och sådär.
Mm.
Se vad de gör.
Mm.
Och så kollar han, så konstaterar han, ja, den här flickan, den här pojken, de är duktiga liksom, de gör så här fina grejer. Men så ser han en pojke som sitter och kollar i en penthouse-tidning och klipper ut utvecklingsbilden. Och då så här, ja, det tycker han inte om.
Nej.
Och sen går han in igen. Och då plockar han fram ur bokhyllan, har han flera årgångar med Bad Boys and Girls and Good Girl Boys and Girls.
Ja.
Och då är den här, då väcker han upp den här, då sitter han och skriver ner varje av de här barnen,
ja,
deras bra grejer och dåliga grejer.
Mm.
Och då är den här pojken Moss som har tittat i Penthouse, då skriver han ner att han har impure thoughts.
Mm.
Bland annat. Och sen ser man det som står tidigare, det är att han så här, har slagit hundar. Han har dåligt språk och han har dålig hygien. så här, det är konstigt liksom. Men man förstår på en gång att han är mer eller mindre besatt av julen.
Mm. Och galen också.
Ja, men absolut.
Ja.
Och han verkar ha tagit på sig, han verkar ta på sig rollen som jultomten lite grann. Han tänker på sig själv som jultomten på något
sätt.
Och sen så också på jobbet, hans kollegor. Det är någon, de är otrevliga mot honom, taskiga mot honom. Och så är det någon som säger, jag kan inte jobba ikväll, eller du måste ta mitt skift liksom, för det är, jag ska göra något viktigt. Och han vill inte helst, men okej, han gör det. Men sen på vägen när han går till jobbet och ska ta skiftet där, då går han förbi en pub.
Mm.
Och då ser han den här kollegan, han är bara på pubben och dricker öl liksom. Och dessutom tror jag han står och snackar om hur han säger, hahaha, jag lurade liksom.
Ja, just det.
Ja, behöver vi kanske inte gå beskriva hela filmen i detalj, men det händer massa såna här grejer.
Mm.
Och så småningom så han syr en egen tomtedräkt som är jättesnygg liksom, och sätter på sig skägg och sådär.
Mm.
Och går in i då rollen som jultomte. Han tror väl mer eller mindre själv att han är typ jultomten.
Mm.
Och ger sig ut för att ge presenter till de snälla barnen och bestraffa de som är stygga.
Just det.
Och han gör det. Han åker till ett hem för utvecklingsstörda barn.
Mm.
Och han har stulit massa leksaker från fabriken.
Just det.
Och har med sig hela van full. Mm. Han har sin van som han har målat en släde på. Och han åker till och lämnar dem. De blir jätteglada över att få de här paketen. Liksom. Han gör ju snälla grejer.
Mm.
Och sen är den här Moss som har varit stygg. Och då man tror ju, man tänker så här, nu ska han döda ungen liksom.
Mm.
Fast det gör han inte. Han lämnar han lämnar en säck med jord, tror jag.
Okej. Okay. Kan det vara kol?
Ja, kanske kol.
Ja. Jag får med att det finns någon sån här gammal myttraditionsgrej att man ger kol till dumma barn.
Aha.
Jag är inte säker, men...
Ja, men han dödar dem inte någonting. Nej. Han ger dem bara en dålig julklapp liksom. Ja. Och sen är han ute där på stan liksom och sådär. Och sen stöter han på ett gäng snubbar. De är väl kanske så här i 30-årsåldern så där.
Mm.
Som kommer och är jättedryga och otrevliga mot honom.
Mm.
Och då bara så här lossnar det på något sätt för
brister
verkligen. Ja.
Mm.
Så han helt plötsligt tar han fram en tennsoldat, en leksakssoldat som har ett spjut. Och trycker in det i ögat på en av snubbarna.
Mm.
Sen hugger han alla tre snubbarna i huvudet med en leksakstomahawk. Vilket är lite konstigt, för den ser väldigt plastig ut. Men han dödar dem. Han hugger, han liksom hugger dem i skallen allihopa. Och flyr därifrån. Och sen är polisen ute efter honom liksom.
Mm.
Och sen handlar det om vad som händer när han är på... Han dödar lite fler och så. Och jag tycker att den här var väldigt, väldigt, väldigt bra.
Mm.
Ja, just det. Jag skulle ju berätta den här rygg med Silent Night, Deadly Night. Mm. Som har ett liknande upplägg. Den börjar också med...
En flashback
från dåtiden. Fast nu är det här i början typ 70. Av 70-talet.
Ja, precis. Då är det ju två pojkar. Ricky och Billy, vad tror jag de heter.
Ja, kanske.
Som
med
är
sin
ute,
familj.
Utåker med sin mor och far, ja. De ska hälsa på morfar eller farfar.
Mm.
Som sitter på ålderdomshem.
Precis.
Och verkar jäkligt gaggig.
Ja, han är helt stum.
Ja, han bara sitter och stirrar.
Mm.
Sen när föräldrarna går iväg och den äldsta pojken är kvar.
Mm, ensam med morfar.
Ja, så börjar han prata direkt med honom. Och då berättar han hur... far i jultomten är att han ska akta sig för jultomten, att han ska se till att vara snäll, annars kommer de bli straffade.
Ja, ett viktigt begrepp i Silent Night, Deadly Night, det är naughty
och punish. Ja.
För har man varit naughty, då kommer jultomten att punish.
Precis. Och den här lilla ungen då blir ju väldigt tagen, han blir livrädd för det här.
Mm.
Man ser verkligen fasen i hans ögon, och den här gubben verkar vara små, ganska statistisk i det han gör.
Pojken blir rädd för jultomten, vill inte alls träffa jultomten.
Sen kommer föräldrarna tillbaka och han säger, morfar pratar med mig. Nej, men morfar är han helt borta. Och då bara sitter han och stirrar igen.
Mm.
Och sen precis innan de går så säger han något till honom, eller tittar på honom igen.
Ja, jag kommer ihåg.
Ja, skitsamma. De där därifrån i alla fall, ska åka hem. Och innan det ser man väl en kille som rånar en affär, va?
Ja, det är någon så här någon gubbe som rånar en mack.
I tomtedräkt.
I iklädd tomtedräkt.
Yes, han skjuter mack.
Ja, han skjuter kassören.
Och springer därifrån.
Ja.
Sen så springer jag ut på motorvägen där de kommer i sin bil. De stannar för honom.
Mm.
För han står ju med sin bil.
Ja.
Och vill ha hjälp typ. Ja, fixa precis, den. Och då går ju pappan ut. Saker och ting går...
Och pojken säger, nej, gör det inte.
Just det, för han är ju livrädd för tomten.
Men föräldrarna säger, nej, men det är bara jultomten. Ja, det är klart, precis. Det ska gälla vid jultomten. Ja.
Sen så, i alla fall, pappan blir skjuten ganska fort.
Ja.
Morsan blir våldtagen mot motorhuven, va, typ.
Nej, eller, det blir inte så. Han trycker ner henne på marken och sliter upp hennes tröja. Sen skär han halsen av innan han gör någonting.
Och det här,
men inför ögonen då.
Den lilla pojken ser det här. Han springer och gömmer sig typ i diket.
Ja.
Och sen står den här tjuven och mördaren och ropar typ come out. Men han lyckas inte hitta honom. Mm. Och sen hoppar den fram typ 10 år. Mm. Någonting. Är det väl? ungefär.
Nej, inte så långt. Jag tror att det är mer...
8 år kanske?
Ja.
7 år?
Ja.
Han, ja, några år i alla fall.
Men då har han hamnat på ett hem för föräldralösa barn.
Just det. Först är det ganska kort, hoppas jag.
Ja.
Jag glömde bort, just det. Så är det. Det är ju, ja, just det. Det var kanske något år till och med.
Mm. Ja, precis. Ja. Han har hamnat på ett hem.
Yes.
Drivet av nunnor.
Precis. Alltså orphanage.
Ja.
Och där är ju... Mother Superior över Abedissa typ, är det väl på svenska,
ja,
tror
sånt, ja.
Hon är ju också en riktig sadist.
Ja, riktigt, riktigt otrevlig.
Hon är riktigt jävlig mot just honom också.
Ja.
Hon styr honom.
Hon har inget som helst förståelse för att han har varit med om något traumatiskt.
Nej, han ritar ju våldsamma bilder också med att, som har med tomten att göra, va?
Ja, precis. De ska rita julbilder och då ritar han tomten som har dödat hans föräldrar.
Just det.
Och istället för att de tar hand om honom liksom, och så här, oj då, hur mår
så
det?
Så liksom? Smisk, va?
Ja, precis, han får smisk.
Och hon säger ju punish då.
Ja, precis.
För att han har varit nari.
Ja, precis.
Och det är en snäll nunna också som vill hjälpa honom. Men hon lyckas ju aldrig riktigt komma igenom.
Nej, hon är samtidigt rädd för Abedissan också.
Ja,
sådär,
precis.
Precis. Men det är direkta övergrepp mot den här pojken. Han binds fast i sängen och sådär, att han inte sköter
sig. Och sen hittar han ju ett par som har sex också i något rum.
Ja, just det.
Han ser, och han står och
jag
kollar.
Vet inte vilka det är, men nej, det är några äldre barn. Eller
han,
äldre,
han blir lite nyfiken,
är,
som säkert alla ungar i den åldern har varit. Men Abedissan upptäcker det här och bestraffar de här också.
Ja.
Och då kopplar han att det är fel och sex. Liksom.
Ja.
Sen hoppar han framåt lite längre.
Ja, dessutom, man förstår att han är väldigt, väldigt rädd för jultomten.
Ja, precis. Ja, just det. Det kommer en tomte.
Abedissan så här tvingar honom att sitta i knät på jultomten.
Just det, han verkligen streter emot.
Ja, med knytnäve knockar han tomten. Eller slår ner tomten. Och sen så blir det ju jättesynd om honom. Förstås.
Ja, just det. Sen hoppar den framåt.
Ja, precis.
Lite han, då han typ 18,
16, 16 skulle jag tro. 16,
han ser ju betydligt äldre ut. Men,
ja, men det är väl lite grejen.
Ja, han skulle vara typ
stor och musklig liksom.
Ja. Och han ska... Han får jobb på en leksaksbutik.
Mm.
Först på lagret.
Ja.
För han är ju stark och han är stor och han kan bära saker. Sen så... Han, i alla fall, han jobbar där och det går ju bra för honom. Han kommer bra överens med, det är en tjej som han typ så här får rätt bra kontakt med. De verkar gilla varandra lite grann. Det händer ingenting så, men det är lite så spänning. Och han som äger affären är ju schysst mot honom också. Det verkar liksom som att det går rätt bra för honom ändå. Sen så...
Men de har en jultomte i leksaksaffären. En man som är utklädd till jultomte.
Exakt. Vad händer med den här mannen?
Han blir sjuk. Så de behöver någon ny som just kan klä ut sig till jultomte.
Då blir det billig.
Precis. Och det vill inte han, för han är ju livrädd för tomten.
Först vill han ju verkligen inte det. Och i början när han är jultomte så säger han ju till barnen att om du är elak så kommer tomten att straffa dig.
Ja.
Men det blir bättre, va? Han växer väl in i den här, gör han inte det lite smått i alla fall?
Ja, alltså han är ju extremt obekväm i det.
Ja, men han blev lite mer i alla fall.
Ja.
Accepterande till det.
Så han har på sig jultomtedräkten.
Precis.
Tills de ska ha julfest på jobbet.
Exakt.
Och under den kvällen...
Just det. Det är ju en riktig douchey kille som jobbar här också.
Ja.
På det här stället.
Som börjar försöka... Han tar in en av tjejerna på jobbet.
Just den där tjejen som han har haft lite så här flört med. Bilder,
ja.
Är det ju.
Ja.
Mm.
Så han tar in henne till något rum i bakgrunden och försöker våldta henne.
Just det.
Och det ser Billy.
Mm.
Och han går ju först in bara för att rädda tjejen.
Ja, just det.
Men han tar i lite för mycket och han dödar våldtäktsmannen.
Med julbelysning.
Han stryper
honom med julbelysning.
Han lyfter upp honom med en hand, tror jag.
Just det. Jävligt stark.
Och då blir hon som blev våldtagen blir rädd för honom istället.
Ja.
Så här, för att han dödade honom liksom.
Just det.
Och då slutar det med att han dödar henne också.
Mm.
Och sen så kan man ju tänka sig hur resten av filmen utvecklas.
Ja.
Och det behöver vi inte gå in på så mycket. Men han går runt med jultomt direkt och en yxa.
Yes, och straffar dem elaka.
Ja. Med det slutliga målet. Barnhemmet och
Abedissan, främst. Yes. Det de har gemensamt med de filmerna är ju det här, antar jag du tänker på, att de ska straffa de elaka och...
Ja, alltså det är samma, de är upplagda väldigt likadant, men de lägger en psykologisk backstory med att de har utsatts för ett trauma
i
samband med julafton och specifikt jultomten.
Precis, just det.
Och sen tar båda på sig jultomtedräkten och ger sig ut för att bestraffa folk som inte har varit snälla.
Sen är de ganska olika.
Precis, och det är det här som jag tycker är väldigt intressant.
Ja.
Och det är väldigt symptomatiskt. Ja. Medan Christmas Evil, den är väldigt realistisk i tonen.
Ja, just det, ja.
Den är väldigt svart, välspelad.
Påminner om Maniac.
Påminner precis den, att den är så jävla dyster. Och den,
jävligt ensam, tragisk, sjuk individ som vi följer hela tiden,
ja,
också.
Men så är det ju båda filmerna.
Ja.
Att det är... Båda marknadsförs som slashers. Mm. Men jag tycker ingen av dem riktigt är slashers. Du tycker att Silent Night är lite,
ja,
slasher.
Ja, den tycker jag väl. Christmas Evil är väl, den är väl så här, ligger väl och vippar på gränsen, kan jag tycka. Det är ju det är en liten definitionsfråga också.
Ja, men för de element som jag tycker ska utgöra för att det ska vara en riktig slasher, det är att det handlar om ungdomar med sex och alkohol,
ja.
En isolerad plats.
Mm.
Man ska inte riktigt veta vem mördaren är.
Nej.
Det ska definitivt inte vara ur mördarens perspektiv.
Men faller Friend 13 bort då? För du vet att det är sen. Eller är de... Jag bara tänker hur det...
Ja, men det är franchise slashers. Okay, det är...
Ja.
Men ja, okej.
Okay. Yes, ja, skitsamt.
Utan de här båda filmerna är ur... Man hela tiden ur mördarens perspektiv. Och båda filmerna har man ganska mycket sympati för. Speciellt i Silent Night. Där hejade jag verkligen på Billy.
Men jag tycker ändå att han... Jag tycker jävligt synd om Billy.
Båda filmerna är jävligt tragiska.
Ja.
Men i alla fall. Medan Christmas Evil är väldigt seriös i tonen. Och sen en hjärtskärande grej som var så här, gjorde ont. Det var när, jag kommer inte ihåg vad han heter i Christmas Evil.
Heter han Harry?
Harry heter han.
Han
ska ta sig in i ett hus och ska hoppa genom skorstenen. För det är hans bild av att tomten hoppar in genom skorstenen.
Just det.
Men det går ju inte att hoppa in genom skorstenen.
Nej.
Han försöker ta sig ner där, men det går inte. Han får inte plats att ta sig igenom skorstenen.
Nej.
Så han blir jätteskitig, sotig, liksom tomtedräkten och sådär. Och det är en sån här, det här realistiska elementet. Liksom.
Just det.
Christmas Evil är från 1980. Och då ligger det jävligt nära 70-talet.
Mm.
Och 70-talets skräck var jävligt socialrealistisk. Hade en väldigt seriös underton, ja. Ville säga någonting om samhället.
Precis.
Och så vidare. Och det finns väldigt starkt.
Då var inte, hade man inte så mycket exploitation i skräck än.
Nej.
Utan då var det andra genrer som mer.
Så den här har mycket den här ligger väldigt nära. Ja, men Halloween är ju väldigt seriös i tonen.
Ja. Black Christmas som vi
definitivt Black Christmas, andra protoslasher som Alice, Sweet Alice liksom. Att det ligger en väldigt seriös psykologisk ton i det, och filmerna vill säga någonting om samhället och sådär. Medan Silent Night, Deadly Night, som är
84,
det är en sen slasher får man säga.
Ja, det är ändå.
Det börjar mitten av 80-talet.
Det är nog sista året tror jag, för det var där det började gå ner tror jag.
Ja, och då...
Den är ju mycket mer exploativ än vad...
Ja, absolut. Men det var då som så här, mitten av 80-talet, då var skräckfilm jävligt korkad.
Ja.
Och jag kan tycka om det jättemycket.
Ja, ja.
Men det var då vi fick filmer som så här, The Blob eller Return of the Living Dead eller, och liksom som så här, skräckkomedin.
Ja, just det, skräckkomedin kom ju då, ja. Fright Night och så också.
Ja, precis. Och Silent Night är jävligt korkad.
Fast inte rolig.
Nej, den är inte rolig, men det är kastskådespeleri och den psykologiska förklaringen är jävligt ytlig. Liksom. Ja. Det är bara så han får på sig den här dräkten och sen bara blir han galen.
Ja,
liksom.
Det är sant.
Och där, det är väldigt intressant hur snabbt skräcken ändrades på bara 4 år.
Mm.
1980, innan den stora 81, då alla de här slasherfilmerna kom.
Ja.
Då var nära 70-talet och sen 1984, då var jag mitt inne i hög 80-talet. Liksom.
Precis.
Hur stor... sådär. Jag skulle vilja diskutera slutet i båda filmerna.
Ja. Det var något jag ville... Ja, men, jo, men det gör vi. Så vi säger spoilervarning.
Spoilervarning.
Christmas Evil.
Ja.
Slutar jävligt märkligt.
Ja.
Gör det.
Den slutar med att han blir jagad av en lynchmob.
Mm. I sin bil, va?
Ja, precis. Han kör med sin... Ja, det är en kul detalj. Med att... Han blir mer och mer galen. När han kör omkring i den här vanen så tror han tror att han kör en släde.
Mm.
Han sitter och slår med piskan. Och så har de lagt in ljudeffekt så låter det kutsch, kutsch.
Ja.
Och så säger han, när han startar bilen så säger han att han rapar upp alla namnen på renarna. Han har nästan blivit dödad och sådär. Och så blir han jagad av lynchmobben. Och så kör han ut med vanen.
För en bro, va?
För en bro.
Yes.
Han kraschar ut över en bro. Och så tror man att han ska... kanske dö.
Ja, men det gör han inte.
Nej, då fortsätter bilen köra rakt ut i luften.
Den flyger iväg liksom.
Den flyger iväg
som tomtesläde.
Mot månen, som tomte på julafton.
Precis.
Och det var, jag tyckte det var helt fantastiskt slut. Jag antar att
det är oväntat som fan.
Jag tolkar det till 100% som att han dör.
Ja, och att det är hans det är så här fantasi att
precis.
Han dör ärofyllt på något vis som tomten och andra bara vidare.
Precis. Han är ju liksom väldigt missförstådd som tomten liksom. Han vill bara göra gott liksom genom att ja men så här, ge till de snälla och bestraffa de dumma liksom. Och sen blir det bara fel allting liksom.
Ja.
Men han får ändå. Och han är en så jävla tragisk ensam figur. Ja. Men han dör och han får ändå dö som jultomten.
Precis.
Som
så här. Vi ser honom ju aldrig dö.
Nej,
alltså
absolut
så,
inte.
Men man, ja, det är väl.
Jag tolkar det som att
ja,
han dör.
Troligen så gör väl det. Silent Night. Deadly Night. Slutet där.
Silent Night, Deadly Night, ja.
Han kom ju fram till det här
barnhemmet.
Kommer in där. Yxan i högsta hugg.
Ja, och ska döda
Abedissan. Eller Mother Superior. Och är inte långt ifrån att göra det heller.
Nej. Men det kom polis och skjuter honom.
Ja, skjuter honom typ två skott bara någonting. Mm. Så är han död.
Väldigt odramatiskt.
Och det är inte alls är att han, som Michael Myers, som är skjuten sex gånger överlever. Utan han dör bara. Mm.
Och det, så jävla otillfredsställande.
Ja, det är det på ett sätt. Men då ser man den här jävla häxan till Abedissa.
Man ville verkligen att han skulle få döda henne.
Hon sitter och nästan småler för mig. Och det är orättvist på många sätt. Och sen slutar den ju, sista är ju att man ser hans lillebror.
Ja, som fortfarande är på barnhemmet.
Ja, står och säger väl Nari va?
Ja, precis. Han stirrar på Abedissa och säger Nari.
Just det, och sen freeze-framar det väl han.
Ja.
Och så är det slut.
Och sen blev det Silent Night 2, 3 och 4.
Jag ska gå in på dem snart.
Ja. Ja, vi kanske kan lämna dem. Jag tycker väldigt mycket om båda filmerna, även om de är väldigt olika.
Mm.
Christmas Evil, det känns verkligen som det kan bli en jultradition för mig alltså.
Ja. Jag ska se om det, så jävla, jag måste se om den. Jag får köpa den och se om den.
För även om Black Christmas är en ännu bättre film, så Christmas Evil, den handlar ju verkligen specifikt om julafton.
Ja, och den är ju mycket julier, liksom. Så här, symbolik och så, ja.
Black Christmas är ju mer att det är i
julen
har ju inte huvudpersonen.
Det är ingen liksom, tomtemördare och sådär.
Nej,
liksom.
Utan det bara råkar vara under julen. Medan Christmas Evil handlar verkligen om julen.
Mm.
Men så båda rekommenderas väldigt starkt.
Christmas Evil finns på import. Jag tror det är Region 0 från Synapse Films. Massa extra material tror jag.
Mm.
Lite lustigt på omslaget så tror jag de har citerat John Waters som säger att det är hans favoritjulfilm.
Jaha.
Det är kul.
Ja.
Och
Synapse brukar ju göra bra.
Ja, de är ju typ alltid bra. Ja. Silent Night finns på svensk DVD.
Nobel.
Tompex material i Nobels tradition.
Mm.
Finns på Arrow, släppte den nyss i England. Mm. Med Arrow-omslag.
Mm.
Och där är det liksom att det är typ kommentarsport, tror jag. Det är samma som på amerikanska.
Okej.
Okay. Så vill man ha det så
säkert
kan
bättre
man
bild kanske än Nobel också.
Ja, det är säkert.
Men Nobel brukar man kunna hitta riktigt billigt.
Ja, typ 20 spänn.
Ja, liksom. Så
hittar man där kan man köpa den.
Ja, det är en typisk sån så här videobutiken har utförsäljning.
Precis. Ja, då ska jag köra lite race då.
Nu är det, varsågod.
Nu kör jag det här lite i ett sjok, för de här filmerna är fan inte värda att prata om för sig. Jag börjar med Silent Night, Deadly Night 2.
Mm.
Den har ju liksom Troll 2 blivit ett lite internet, eller inte, den har blivit ett jävla internetfenomen, ett jävla YouTube-fenomen, främst grund av en scen i filmen som jag kommer, du har ju säkert sett den.
Absolut.
Ja, alla har sett den nästan. Den här filmen handlar om den här lilla killen Rick, Billys lillebror som har blivit äldre. Sitter på ett mentalsjukhus. Nu kör jag bara väldigt snabbt här. På något jävla märkligt sätt som är helt ologiskt och superkorkat så rymmer han därifrån och går runt och har ihjäl folk. Och det är typ soligt ute. Det är inte alls, det är typ Kalifornien, så det är skittrist att kolla. Han går runt på en jävla kvarter och skjuter folk bara med pistol och skrattar, och han är så jävla dålig skådis. Men första grejen som är jävligt märkligt med filmen är att typ halva filmen nästan är flashbacks från ettan.
Ja.
Och det är, alltså, det är inte så här återskapligt, utan det är från ettan.
Senare från, klipp från ettan.
Och de här ska ju då representera den här Rickys minnen.
Mm-hmm.
Men där faller ju filmen direkt. För att första minnet är då när föräldrarna blir mördade.
Mm-hmm.
Och då är Ricky ett litet spädbarn på kanske några månader.
Mm.
Man har inga minnen därifrån.
Nej.
Om man inte har någon jävla superhjärna. Men det har han inte.
Och det är ju en ganska stor grej i första filmen att lillebror kommer inte ihåg någonting.
Nej, precis. Nej, just det. Och sen så minns han saker som storebrorsan gjort där inte ens han var med.
Nej, just det. Mm. Och det är vansinnigt korkat.
Men sen är det en scen då när han går runt på någon jävla suburbit huskvarter och skjuter folk. Och då är det någon snubbe som är ute med soporna. Och då skriker han garbage day! Och så skjuter han honom. Och det är... Ja, det är så jävla dumt. Det är så jävla korkad film.
Och det är ju den som har blivit YouTube viral.
Garbage. Och det finns flera så scener där han verkligen... Han spelar över så det...
Det är
att titta på.
Samtidigt är det lite oförtjänt att just den har blivit så här worst movie ever, för det finns ju gott om andra filmer som har som liknande sämre pucko element.
Ja, men det finns sämre filmer också. Det kommer jag komma väldigt snart till. Det här är den bästa av uppföljarna. Det säger jävligt mycket. Ja. Den här är väl alltså,
men utspelar den sig på julen? För det här garbage day-klippet är ju mitt i sommaren.
Ja, men jag tror det är Kalifornien, att det är juli. Det är, om någon anledning så utspelar sig väldigt många amerikanska julfilmer, även så här familjefilmer, i Kalifornien. Och det är inte en snöflinga i hela filmen.
Nej.
Men det, då i den här filmen i alla fall ska han också jaga hon Mother Superior och hämnas. Och hon bor i ett hus, tror jag, lustigt allt, som har numret 666 på sig, har jag för mig. Alltså den här filmen, antagligen så är det ju ren skit eller så är det ett mästerverk beroende på hur man väljer att se den.
Ja.
För den har ju någon slags jävla sjuk underhållning om man gillar superskräp.
Mm-hmm.
Men egentligen är det en jävla skitfilm.
Mm-hmm.
Och jag kan egentligen inte rekommendera den.
Nej.
Men är man pervers nog så kan man väl se den.
Ja.
Men sen har vi, och den finns utgivning på svensk DVD, samma där, import för extramaterial. För jag tror de är så här dubbelpack i de två första. Sen kommer del 3, 4 och 5. Och de tänker prata om tillsammans.
Det finns en femma också. Mellan vilka år är det här de är till?
Femman kom på 90-talet.
Okay.
Så det är ju sent 80-talet till 94 någon, tror jag, sista kom.
Det var inte slasherfilmernas guldår direkt.
Nej, det är inte. I trean så är det återigen den här Ricky-snubben. Mm. Och då är han typ hjärnskadad. Spelas av Bill Moseley.
Vänta, jag måste fråga. I tvåan?
Mm.
Dödar han Mother Superior?
Jag minns vad han gör. Han kan göra det. Det kan vara att han gör, lyckas bränna ner huset eller någonting. Men i alla fall, i trean så är det han är hjärnskadad. Han är inte det minsta lik sig. Han säger inte ett ord i hela filmen. Skittråkig mördare. Han har någon jävla psykisk kraft eller någonting.
Jaha, de introducerar det elementet.
Det är inte bra för fem öre. Det här är ren jävla dynga. Bill Moseley, som sagt, som har blivit Rob Zombie-favorit sen.
Mm-hmm.
Är huvudroll som mördaren. Sen är det två från Twin Peaks som är med.
Mm-hmm.
Bland annat han Leo, den här supersadistiska snubben.
Mm.
Och om man är så ett super Twin Peaks-fan så kan den här filmen vara värd att se, bara för att den snubben har så jävla fult hår i den här filmen. Eller så gullar man bara en bild på det och tittar på det och sen glömmer man bort den här filmen. I fyran, som är bland det sämsta jag sett i mitt liv, tror jag. Topp 20 dåligt. Jag vet allt, de här riktigt dåliga filmerna har bara blandat ihop sig, tänker jag. Alltså, jag kan se en film och tänka, det här är det sämsta jag sett. Sen dagen efter ser jag en film och då är det det sämsta jag sett. Jag ser för mycket dåligt. Den här är riktigt jävla dåligt. Ja. Det är Brian Yuzna som har gjort den.
Aha. Ja, just det är det.
Ja.
Och Brian Yuzna brukar ändå vara bra.
det kan inte här i alla fall.
Han har för sig ett par bottennapp.
Ja, det har han. Fan, det handlar om en jävla det är inte alls det är på jul, för det man ser typ någon julgran i filmen.
Mm-hmm.
Men det är också solig och det är en jävla, det är något Brian Yuzna grej med några insekter i någon scen i filmen. Men annars är det bara ett jävla virvar. Jag minns knappt vad det handlar om. Så den är, nej.
Okej, okay. Fyran och femman då?
Ja, det här var ju fyran.
Ja, förlåt.
Ja, femman, The Deadly Toymaker under titel.
Åh, är det fullmoon nu?
Det kan vara fullmoon. Fast jag tror det är lite full... Nej. Nu tänker jag spoila den här filmen. Ja, och vill man... På. Jag tänker inte säga spoiler, utan jag spoilar den här filmen. Och man får hoppa över om man... Det är ingen fara, den här filmen behöver man inte se. Det handlar om... Först är det någon flashback, tror jag. Där det är någon unges pappa som är mördad av någon fara leksak som... skjuter från sig 80-tals blixtrar, typ... Så han dör.
Oj!
Skit fult slow motion också. Jättekonstig slow motion. Mm-hmm. Så man bara slår ner det lite.
Aha.
Ja, det är jättefult i alla fall. Sen handlar det om någon gammal gubbe som gör leksaker som är farliga, mm-hmm. såklart. Och han har någon son, tror jag, också som är som typ har ihjäl folk. Och sen visar det slut att den här sonen i själva verket är en robot.
Aha.
Och man bara sitter med man sitter och gapar när man ser det, för det är så, va? Ja, jag vet inte om man minns så mycket med det.
Finns det någon koppling till Billy och Ricky och
Abyssan? Nej, gör inte fyran heller.
Nej.
Det är ettan, tvåan, trean som har dem.
Okej, ja.
Och det är också en så jävla dyngfilm. Och det är inte, alltså jag gillar ju ändå skräpfilm, men det de här tre faller på är att de är så jävla tråkiga också att kolla på. Det blir, de snubblar ihop sig så fort de börjar typ.
Mm.
Och det blir bara en plåga att kolla på. De finns om någon anledning utgivna på DVD.
Mm-hmm.
I ett pack med varandra från Lionsgate. Det är import på det. Jag ser ingen anledning till att man ska köpa det. Alls faktiskt.
Ja, det är skönt att du har sett dem så jag slipper.
Ja, så att alla slipper. ja, undvik i alla fall.
Nästa film.
90-tal. Det blir inte så jävla lång tidsopp egentligen. Eftersom att Silent Night 5 är från 90-någonting.
Ja. 96, 97?
Ja, jag vet, nu är det två filmer som ligger nära varandra. Men vi kör den här, för den här har båda sett. Vi kör på den nu.
Jack Frost.
Jack Frost, ja. Det finns även en annan Jack Frost med Michael Keaton som blir snögubbe. Men det är en annan historia.
Ja, och jag blandade ihop de två filmerna och blev väldigt
förvirrad. De kom ju typ samma år också.
Ja, men Jack Frost med Michael Keaton var 98.
Okej,
okay, men det är
nära inpå i alla fall.
Men det är en familjekomedi. Det ska sägas dock att på omslagen,
mm.
båda filmerna handlar ju om en snögubbe som heter Jack Frost.
Ja.
Men snögubben på omslaget till Michael Keaton, Jack Aha. Frost, ser mer ut som Jack Frost i Skräck Jack Frost.
Än vad Jack Frost på omslaget till Skräck Jack Frost.
Precis, ja, jag vet inte om lyssnarna kan förstå vad vi menar det här nu, men på Jack Frost omslag... från Skräck Jack Frost omslaget
ja.
Så är det någon sorts jävla dödskalle
med vassa huggtänder.
Ja, och så ser ingenting ut i filmen.
Nej.
På Michael Keaton Jack Frost, då är det en stor snögubbe med elaka ögon.
Ja, små svarta livlösa ögon. Ja.
Men med den liksom elaka ögonbryn också.
Nej, just det, han ser lite, ja. Mm.
Och så ser Jack Frost ut i Skräck Jack Frost.
Mm.
Får jag berätta om den här?
Kör på, Skräck Jack Frost.
Skräck Jack Frost.
Mm.
Den handlar om en seriemördare som heter Jack Frost. Som blir tagen av en polis. Och blir dömd till döden.
Mm-hmm.
Och när han är i, av någon anledning så kör de honom i en bil. Från fängelset till någon annan plats där han ska avrättas.
Mm.
Och när de kör honom i den här bilen. Och det är full vinter ute.
Mm.
Så här snöstorm typ.
Just det.
Så bilen krockar förstås. Med en bil från någon sorts forskningsföretag.
Mm.
Och i samband med det här då så kommer Jack Frost, han kommer lös.
Mm.
Men han i den här lastbilen från forskningsföretaget är någon sorts kemikalie.
Mm.
Som han får över sig. Vilket gör att han
smälter, va?
Han först smälter han.
Just det.
Och mm. sen blir han en snögubbe.
Ja.
Han blir en snögubbe.
För han smälter i snö, va?
Ja.
Och då blandas väl hans DNA ihop med snökristaller.
Alltså kanske, ja.
Jävla.
Ja, just det. Ja, men det är skitcool såhär, tecknad, tror jag det är, sekvens. Där man ser hans blodplättar, eller vad det är.
Bli snöflingor, eller?
Ja, precis. Det kommer in snöflingor och blir... Ja, det är helt fantastiskt.
Ja.
Och sen handlar det om en liten stad där det här händer, då, som mm. heter Snowmonton. Snowmonton. Där det finns en lokal polis som är den polis som tog fast Jack Frost.
Just det.
Och till den här staden kommer snögubbe Jack Frost då. Och börjar döda folk helt enkelt. Han är jävligt arg. Han har massa special powers.
Mm.
Eftersom han är gjord av snö så kan han liksom, han kan smälta ner sig själv mm. och smälta upp sig igen. Så han kan mm. ta sig in överallt genom att han smälter ner sig själv i vatten, glida under dörren och komma upp på andra sidan som en snögubbe. Han kan forma om sig, han kan skjuta istappar och allt möjligt sådär. Det är inte så mycket att berätta om handlingen i den här filmen.
Nej.
Det kommer en sån här FBI-snubbe som så här ska ta över utredningen och sådär. Och en representant från företaget som äger kemikalierna som inte vill att de ska döda Jack Frost, utan han är glad över Jack Frost, för det är liksom ett bevis på att han har lyckats med sin forskning. Så. Och det är jättesvårt att döda Jack Frost, för han är snögubbe.
Just det, man kan inte smälta honom. Det hjälper inte.
Ja, de kan temporärt stoppa honom genom att skjuta på honom med hårtorkar.
Ja, just det. Som de gör i en scen. Det är ganska många stora hårtorkar, va?
Ja. Och det finns också en helt fantastisk scen när Jack Frost är på väg in på polisstationen, tror jag, som en vattenpöl under dörren. Och då är det en som tar upp en pistol och skjuter i vattenpölen. Skjuter flera skott i vattenpölen. Och så blir de förvånade när de inte lyckas döda honom, trots att de skjuter honom i vattenform.
Är det någon i den här filmen som använder en handduk någon gång?
Nej.
Varför gör man inte det?
Ja, det är smart.
Torkar upp Jack Frost.
Smart. Han är svår att döda i alla fall. Och alltså, det är en fruktansvärt bedrövlig film på väldigt många sätt.
Den är jävligt dum.
Den är skitkorkad. Hur Jack Frost är gjord. Han är ju uppenbarligen inte gjord av snö.
Nej.
Utan det är typ tyg.
Papier-maché eller så någonting.
Man får aldrig någonsin se hur han förvandlas, utan det sker alltid offscreen. Det är alltid så här, man ser honom, sen klipps det bort, och sen nästa scen då är han en vattenpöl.
Just det.
Och sen klipps det, och sen är han en snögubbe igen. Och sådär. Och det är, man får typ aldrig se när han rör på sig eller någonting.
Nej,
det är bara rör på armarna
typ stillbilder.
Ja, han är väldigt stel.
Skitdålig voice acting till honom är det.
Ja, helt vansinnig.
Han bara svamlar helt nästan konstant. Like en rant.
Ja, men one-liners hela tiden. Som är helt så här, de betyder ingenting.
Nej. Det är typ lika bra one-liners som Mr. Freeze har i Batman-filmen.
Ja, men han dödar en tjej i ett badkar.
Mm.
Genom att han kryper ner i badkaret när hon ligger i badkaret, så att hon blir så här först fryst.
Ja.
Och sen så kommer jag inte riktigt ihåg vad som händer, men han dödar henne på något sätt.
Mm.
Och efter det så säger han, tittar han sig själv i spegeln och säger I should have remembered to bring her flowers. Eller så här, next time I'll bring her flowers eller någonting. Så här, va? Vadå? Och också så här, att filmen är, det ska utspela sig, det ska vara så här midvinter.
Mm.
För det är så förklaras varför de inte kan få någon backup, för det går inte att ta sig in till staden, för det är så mycket snö.
Det är väl runt jultid, va?
Ja, absolut. Men grejen är att det är uppenbart spelat in typ högsommar. Det är så här full högsommar solsken. Och det är ingen snö på marken eller någonting. De har så här, på Town Square typ, så har de har en tävling, en snögubbetävling. Där står en massa snögubbar. Väldigt tydligt inte snö, utan det är så här bomull typ. Men det finns ingen snö på marken eller någonting. Och det är så här jätteljust och soligt liksom. Det finns några få scener som de kanske har spelat in på vintern där det finns lite snö. Men för det mesta så är det så här, det är inte mycket riktig snö i den här filmen alltså.
Nej.
Och jag tänker att de hade nog kunnat göra Jack Frost, alltså med tanke på hur jävla stel Jack Frost ändå är. Jag menar, då hade de ju lika gärna kunnat göra honom i snö, för göra en snögubbe till de här scenerna. Men det har man inte gjort, utan han är en tygfigur liksom.
Ja.
Men det som är intressant med den här filmen är att det är ändå en så här, det måste ändå finnas en viss budget för den här filmen. För det är riktiga skådespelare.
Det är riktigt foto väl.
Den är snyggt fotad liksom. Och ja, men skådisarna är liksom riktiga skådisar.
Sen är en grej som inte är så snygg.
Vadå för någonting?
Ljudet.
Ja, jag kommer till ljudet. Men det som är bra liksom.
Ja, men alltså jag... Alltså,
det är inte på något sätt nere i DV hemmagjord filmträsket liksom.
Nej, alltså jag gillar, alltså tycker ändå den är ganska kul, den här filmen. Den är jävligt dum och jävligt så kass egentligen, men jag tycker den är rätt, den är inte så, den är, det är bra tempo i den, det är ganska har för mig hög body count.
Mm.
Rätt okej mord, alltså så här, lite så här roliga mord och så.
Ja, mycket istappar och
ja, sånt dumt.
Det finns en helt fantastisk scen.
Mm.
Där Jack Frost har lyckats ta sig in i kroppen på en snubbe.
Ja.
Varefter han kräks ut Jack Frost igen.
Ja.
Det är snyggt.
Ja.
Men den är så vansinnigt korkad och taffliggjord på samma sätt. Ja. Så det är så här, det är svårt att säga, vad är det egentligen jag sitter och kollar på?
Mm.
Är det här en hemma skitfilm eller är det en riktig film? För det, ja, så. Men något som, och det här är kanske, eftersom jag jobbar som ljudproducent, så kanske det är bara jag som tänker på det här. Men ljudet är riktigt, riktigt, riktigt bedrövligt i den här filmen.
Mm.
Det är... om vi börjar med musiken.
Mm.
Så är musiken, den är originalskriven för filmen.
Mm.
Men det är musiken är ett stycke från Nötknäpparen av Tchaikovsky.
Mm.
Som man bara har spelat in med lite olika syntar i lite olika hastigheter. Och det är hela soundtracket. Och det är lite billigt kanske. Men ljudläggningen av filmen,
mm,
alltså ljudeffekterna man har lagt in,
mm,
är riktigt, riktigt bedrövliga. Och det är väldigt mycket att man har bara en ljudeffekt som man lägger in hela tiden. Alla dörrar till exempel i filmen låter likadant.
Ja.
Det man har använt sig av, det är ett kraftigt, ett väldigt, väldigt använt ljudbibliotek som heter av Hollywood Edge, som heter Premiere Edition.
Mm.
Och det finns många, jag ska tänka spela några klipp från det ljudbiblioteket.
Mm.
För man känner igen de här ljuden. Och i den här filmen använder de bara det biblioteket.
Okay.
Till exempel det här ljudet. Låter bekant, eller hur? men framförallt är det några skrik ifrån det här biblioteket som du kommer känna igen. Det här till exempel. Låter bekant.
Ja.
Eller det här skriket.
Starcraft-klassiker.
Det är Man Screams nummer 3, Gut-Wrenching with Fall.
Ja, det är underbart.
Och det är det biblioteket. Ja, och som sagt, det är kanske mest jag som sitter och tänker på det.
Ja, men det är lite lustigt nu när man hör det så här. Så jävla tydligt.
Ja, men... intressant, men den är, ja, men som du säger, den är ändå ganska underhållande.
Ja, det
högt tempo, det är,
ja,
kraftig knasfaktor om man säger.
Ja,
det.
Verkligen. Finns på DVD från Artistry Region 1, mm-hmm, Region 1.
Mm-hmm.
Jag gör så att jag hoppar direkt in på 2:an.
Ja.
Jack Frost 2 med undertiteln Revenge of the Mutant Killer Snowman. Då är den här polissnubben från första filmen, han är traumatiserad över det som har hänt. Ett år efter. Och då ska han och hans fru åka till någon jävla karibisk ö för att fira jul. För att komma bort från, ja, vinter liksom.
Mm.
Samtidigt så på det här företaget då som har skapat Jack Frost-vätskan, om man ska säga. Så har de honom i... För ettan, spoiler, slutar med att Jack Frost blir nersmält med ett antifreeze-medel. Sånt man har till bilar typ.
Mm-hmm.
Och fångas i en burk.
Glykol kanske.
Ja, precis. Och då har de han i något stort... Det ser ut som ett akvarium i 2:an.
Mm-hmm.
Där det är en massa vätska och det är Jack Frost. Man ser inte att det är vätska. Slutspoiler. I alla fall. På något i alla vänster så... Det är en städare som råkar välta en kopp kaffe. I den här vätskan. Och... Då vaknar Jack Frost igen av kaffe. Jag vet inte varför. Man får aldrig någon förklaring till varför.
Mm-hmm. Men det räknar med lite kaffe.
Ja. Okej, ja, visst. Och sen lyckas han... eftersom han kan smälta ner sig.
Mm.
Så tar han sig över till den här ön.
Mm.
I havet liksom. Han så här, liksom flyter över hela havet till den här karibiska ön.
Oh, gud.
Lite som så här, hajen 4 som att han vet vart han är. Ja, och sen börjar han här är loss på den här.
Ja, men det är intressant också, för jag får väldigt stark känsla av att den första filmen utspelar sig i så här Mellanamerika.
Ja.
Eller kanske där Colorado eller
något. Ja, det är ganska
långt ifrån havet i alla fall.
Ja. I alla fall, han kommer dit och börjar döda folk sådär och...
Snögubbe på Karibien.
Ja. Jag vill inte säga så jävla mycket om det. Det är jävligt enkel handling, samma som ettan är, fast ännu dummare.
Mm.
I alla fall. Du sa att i den första filmen, man ser inte Jack Frost så väldigt ofta.
Nej.
Så ännu mindre i den här filmen.
Aha.
Du ser honom inte förrän, du hör honom. Aha. Han svamlar ännu mer. Han bara rabblar på hela jävla tiden. Och det ser ut som man hör att det är så extremt pålagt.
Ah, ja,
så studiopålagt ljud. Ah,
ja, ja.
Alltså, det hör jag som inte... Du skulle nog gråta om det i den filmen.
Det låter inte som någon är där. Och
nej, nej, verkligen inte. Verkligen. Det är superpålagt. Och han pratar så här. Skitfult. I alla fall... I slutet, eller senare i filmen, så på något vis så lyckas han spåna typ massa mini-Jack Frost som är som små snöbollar.
Åh, vad fantastiskt.
Som hoppar runt och har ihjäl folk och...
Har de så här smurfröster?
Nej, de pratar inte, de
nej,
låter
okay,
bara...
Okay.
Ah,
ja, men,
ja, men ja. Och det är här som filmen vänder från att bli total usel.
Mm-hmm.
Den är total usel typ första 45 minuterna. Då satt jag och led och sådär.
Mm.
Men sen så vänder den och blir ändå lite underhållande. Så den, den är inte lika bra som första. Men det, lite småunderhållande är väl. Fast den är hans jävla röst är jobbig att lyssna på tycker jag. Det blir såhär tjat. Och det är väl spoiler på något vis, men det visar sig att i slutet av första filmen så lyckas den här polisens blod blandas med Jack Frosts vätskan.
Mm.
Och eftersom den här polisen är allergisk mot bananer,
aha,
så blir Jack Frost också allergisk mot bananer. Så de laddar massa typ så här vattenpistoler med banangegga. De står och blandar banangegga i 5 minuter i filmen. Så lite så här, typ träningsmontage. Och sen så skjuter de ihjäl Jack Frost med banangegga. Och han sprängs typ. Slutspoiler. Jävligt dumt.
De dödar honom med en banan alltså. Okay.
Ja. Och de är på en jävla söderhavsö i den här filmen. Så det är på julafton får man veta, men det är ju inte alls juligt för 5 öre.
Nej.
Det är lite julpynt och det är några jullåtar. Det är skitkassa skådisar. Ja. det är väl vad man kan vänta sig från en film som heter Jack Frost 2 Revenge of the Mutant Killer Snowman, ja, helt enkelt.
Det blev inga fler uppföljare.
Nej, där tog det slut.
Ja.
Men jag kommer gå in på film som kan vara före Jack Frost. Första videon. Den kan vara 96 eller 97. Som heter Santa Claus. Och det är alltså Claus Klor.
Mm.
Och det här, gott folk, är bland de 5 sämsta filmerna jag någonsin har sett. Regisserad av John Russo. Som det skryts med på omslaget. The producer of the original Night of the Living Dead.
Mm, just det.
Men alla som är lite nördar vet att John Russo och Night of the Living Dead inte är så jävla bra kombination. För John Russo var mannen som gick och filmade extra scener efteråt och la in i sin egen jävla version.
Mm.
Som typ 30th Anniversary Edition eller någonting.
Mm.
Och det är ju bara hemskt. Och sen gjorde han massa skit bara. Bland annat den här filmen. Handlar om en kille som när han är liten upptäcker sin sunkiga white trash morsa ligga med en sunkig white trash snubbe i tomtedräkt.
Det är så man gör seriemördare, ja, alltså.
Men den här ungen skjuter dem.
Aha.
Jättestig. Okej, okay, ja. Sen hoppar framåt kanske 20 år. Det är ingen sätt som antyder att den är ungen suttit i fängelse eller på sjukhus, utan han är bara ute. Och det sägs aldrig rakt ut att det är den här ungen, men man får koppla det själv. Och då har han typ besatt honom. Ja, det är så, ja, jag ska komma in på det. Ja, men typ lätt så här naken modell som heter Raven någonting, typ så här porrskådis namn.
Mm.
Och han typ fantiserar om att de är så här ihop och ja, vet inte fan. Och sen börjar väl han börjar mörda folk sen. Fan, han kanske har tomt, jag minns fan. Det var bara några dagar sedan i filmen. Så det är, ja. I alla fall.
Men sorry, har han tomt direkt på sig?
Jag minns inte om han kan ha det.
Aha. Vad är julkopplingen då?
Den är ju speciellt på jul.
Aha, okay.
eller runt jul. Den här filmen är så jävla sunkig så att det gör ont att titta på.
Asså.
Kina som är med. Mm. Tänk dig det här mitten av 90-talet.
Ja.
Alltså, typ nakomodeller av så här D-kvalitet.
Mm-hmm.
Silikonbrudar.
Mm.
Skitsunkiga.
Mm-hmm.
Och 4-5 gånger i filmen har man lagt in strippscener som är säkert 5 minuter långa åt gången. Där de bara åmar sig och visar brösterna. Och, så.
Mm.
Och det är jättesunkigt så här. Typ musik som ligger bak ganska lågt, som är uppenbart sån här band som aldrig kom längre än att göra musik till Santa Claus.
Ja, ja, ja.
Och det är så jävla fult, och det är så, den är typ 1,20 någonting, men det är fan, det är inte ens föredömligt kort som vi brukar säga, det är nej. För långt.
Ja.
Nej.
Är det bra våld, bra
nej,
då?
Nej. Det, ja, det måste jag säga. Anledningen till att Santa Claus, han har en sån här garden rake som är som tror och mördar folk med. Och varje mord så blir det typ små så här blod, bara någon centimeter stora blodfläckar på dem. Det är inget så här sår eller någonting. Även när han har skjutit sin morsa så har han bara lite blodfläckar i ansiktet.
Aha.
Skitfult är det. Nej, se inte den här filmen.
Okej, okay, ja. Santa Claus.
Jävla dynga.
Du behöver inte ens berätta vad den är utgiven.
EI Independent har gett ut den.
Ja.
Men det bryr sig ingen om. Nu tror jag att... Nu kommer den näst sämsta julfilmen.
Mm-hmm.
Som jag tror är nästa tidsmässigt. Den heter Feeders 2. Jag har inte sett Feeders 1, för det är inte en julfilm. Så den hoppar jag över. Feeders 2 Sleigh Bells heter den här.
Ja, Feeders 1 handlar om utomjordingar på något sätt.
Ja. Mm. Och det är den här också. Små skitfula utomjordingar som inte ser farliga ut för 5 öre.
Jag har sett bilder från det och det ser ut som så här, ja, det här, men nu är vi inne på DV-träsket.
Ja, det är, alltså Santa Claus är ju där shot on video, skitfult.
Ja.
Det kanske framgick. Och det är den här också, fast ännu värre. Den här är egentligen fulare, men den har sen några sjuka grejer som gör att den är lite bättre.
Lite mer underhållande kanske.
Ja. Den är typ en och 1,11 eller sånt där. Det är tur det i alla fall. Och det är en massa flashbacks till ettan av någon anledning som inte jag kopplar alls till, som inte har sett ettan. Men de här fidesna kommer tillbaka och gör julen sur för någon familj. Skitfula människor.
Men det är så här, jag har sett bilder och det är jättesmå, eller hur?
Ja.
Och det ser ut som så här plastfigurer. Eller
de ser ut som... Och det är en scen, det är typ det handlar om egentligen.
Mm.
Och sen... Jo, ja, jag kommer till det sen. Jag bakar in handling och vad som händer i den filmen lite grann, vad jag tycker om det. I en scen i den filmen så tror jag att en sån här feeder halkar och slår i huvudet här och svimmar av. Och då tar den här huvudpersonen upp. Oh, look, what a ugly toy, eller något sånt där.
Aha.
Och då är han ändå med i ettan. Han tycker att man borde veta hur de här feeders ser ut, men nej. Sen i slutet så kommer tomten med.
Jaha, den riktiga jultomten.
Ja, och... När de visar när tomten kommer,
ja.
Så är det typ... Minns du de viewmaster-grejerna man hade när man var lite, som man kunde bläddra bilder med?
Ja, just det. Det var en röd som såg ut som en liten kikare.
Ja, så bläddrar man. Tänk dig om du höll upp en sån mot en lampa.
Ja.
Så ser det ut när jultomten kommer. Och så typ åker en så här guppar så här. Det är ju uppenbart att någon bara hållit någon jävla bild mot en lampa och på ena handen är det så här skitfult. Man sitter och gapar och låter jävla extremt dåligt. Det man inte ens försökt med, man maskerar det liksom. Tomte kommer och hjälper och typ han skjuter fan laser någon, tror jag. han skjuter med en jävla laserblixtar och det är ju bra. Laser är, det är bra, men det är... och musiken i den här filmen
uh-huh.
är supermidig.
Det är
alltså, det är ju kul på ett sätt, men det är fruktansvärt uselt också.
Jag blir lite sugen på att se den här.
Ja, alltså, det blir stundtals jävligt segt också. Jag satt och så här, velade med om det är stark etta eller svag etta. På grund av den här Mio-låten att tomten skjuter las och grejer. Men den är,
och att det är den riktiga jultomten, det är ingen galning indirekt.
Jag tror det, han kommer med en jävla slä. Nej, men den är
riktiga, ja, det måste vara riktiga jultomten.
Ja, nej. Alltså, det är en jävla dynga det här också.
Mm-hmm.
Sub Rosa Studios har gett ut den i USA. Men det är, fan, köp den inte. Det slösar ju med pengar.
Ja.
Ja. Nej, jag du har inte så mycket mer. Jag kör mitt race nu ett tag.
Ja, gör det.
gå vidare i skitträsket med en film som heter Ginger Dead Man.
En ordlek på Gingerbread Man.
Väldigt.
Alltså pepparkaksgubben.
Jättekul, haha. Jag kör den här. Det finns en två också som har undertiteln The Passion of the Crust. Och det har kommit en trea nu också som heter... Nej, jag minns inte. Den heter någonting skit så här, också lite så här, haha. Ettan handlar om en seriemördare spelad av Gary Busey.
Den heter Saturday Night Cleaver.
Just det. Ja. Spelade Gary Busey som...
Det är Gary Busey alltså.
Ja, i ettan är det Gary Busey, inte tvåan. I ettan är Gary Busey. Spelar en mördare slash rånare som ska råna en kakbutik eller något sånt där. Och då lyckas föreståndaren mörda honom eller få honom skjuten. Och sen får hon från hans farmor ett mystiskt recept som typ innehåller hans blod eller någonting. Och då bakar hon det receptet fast det ser jättesuspekt ut. Och så blir han en levande pepparkaksgubbe som mördar folk.
Men det låter lite som Jack Frost alltså.
Ja, men här fanns det sämre. Han ser ut som en Mr. Hanky. Han ser ut som en bajskorv ibland. Alltså, det är så jävla ful. Och det är samma så här ranting som Jack Frost. Han bara så här, pans hela tiden.
Ja, men det är Gary Busey.
Ja, men ja, röst, ja. Och de är på det hela bageriet i hela filmen. Det är skitseg, det är knappt någon mord, det är knappt någon gore. Det är skitdåliga skådisar. En jävla dyngfilm är det.
Är det 28 video?
Jag tror det är Full Moon.
Jaha.
Full Moon anno 2005 är ändå 28 video, tror jag. Ja, och sen i tvåan, Patch of the Crust, så är inte Gary Buses röst, fast det ska vara samma Ginger Dead Man. Och på något sätt så typ är han fortfarande en pepparkaka. Som smugglas in på en filmstudio som uppenbart ska vara lite så här fullmoonig. Som jobbar så här skitfilmer och de är på väg att gå i konkurs. Och han börjar härja runt där och typ så småkåt och och det här är ännu värre. Och sen är det någon jävla sidoplott också. Med en kille som visar sig, nu är det lite spoiler men det skiter jag i, visar sig vara... Han låtsas vara typ cancersjuk och ska dö. Och han är så här, det är en så här Last Wish Foundation. Och då han, jag vill in i den här studion och se hur de gör filmen. Det är hans sista önskan, så han går dit med så här halvsöt tjej. Men sen visar att han egentligen är internethatare som har skrivit så här onda elaka recensioner på IMDb typ. Och han heter typ så här någonting 75, så här skitklyschigt. Och det är så jävla dåligt och han typ hotar och dödar dem. Och det är så katastrofalt dåligt. Och det är verkligen så här... De har ingen koll på vad de har gjort.
Nej.
Alls här. Det är...
Hur dödar man Ginger Dead Man?
De typ skjuter honom, tror jag.
Jaha.
Så han går och dödar liksom. Fast han är en pepparkaka, så han är ju jävligt liten.
Han är en pepparkaka.
De här finns ute i några jävla bolag som heter Platinum Disc. Dubbelpack med ettan och tvåan. Alltså,
jag tror jag ska köpa dem.
Alltså, de är ju bättre än den här Fyrers Tå Santa Claus, men det är fortfarande en jävla skitfilm. Jag kommer aldrig se om dem. Man kan väl se dem för någon slags jäkla konstigt värde, men ja, egentligen kan man hoppa över dem. Och sen tänkte nu gå in på... nu har jag kanske inte så mycket skitkål att prata om. Nej, det har jag inte. Nu går jag och ökar kvaliteten lite.
Jaha.
Fast det här är en film som många hatar.
Mm-hmm.
Remaken på Black Christmas.
Just det. 2005?
Ja, tror det. Eller 2006 är det nog.
Ja.
I precis samma grundhandling.
Mm.
Fast här... Så jag behöver inte säga så mycket mer om den igen. Det är i princip samma grundhandling. Fast uppdaterad. Här får du se mördaren. Han är typ gul hy. Han slutit som Yellow Bastard i sin city.
Okay.
Och man får se han rymma från det här.
Uh-huh.
Man tar just att komma dit. Men det jag gillar lite med den här filmen. Alltså jag vill inte gå in. Det är i princip samma handling så. Men den har gjort lite egna varianter på vem mördaren är.
Okej.
Och jag gillar det faktiskt. Jag tycker det är ganska intressant. Det är väl en svag tre om man ska säga, sätta den på någon slags betygsskala. Men jag tycker ändå det är en ganska underhållande.
Ja.
Det är en rätt så bra mord. Den ser bra ut. Det är inte så här DV eller någonting. Helt okej skådespelare, lite söta tjejer och sådär. Det är en ganska bra julstämning. Så jag tycker den är lite oförtjänt mycket kritik. Ja. Du ska säkert hata den.
Ja,
känner jag på mig. Men jag tycker den är helt,
remakes,
helt okej, ja, ändå. Den finns också på svensk DVD. Om man säger att remake hatare så kan man hoppa över den, men eller ja.
Men om man inte tänker det som en remake utan bara en modern skräckfilm.
Jo, men jag, alltså, det är helt okej, okay, tycker, ja, jag ändå. Ganska underhållande. Så det är lite roliga mord. En scen där den dödar en polkegris som han har suttit och suger på jättelänge och hugger ögat på honom.
Aha.
Lite kul. Ja. Sen en film som heter Santa's Slay. Alltså Slay som slaktslayer.
Just det.
Och den utspelar sig i en liten stad som heter Hell, heter den.
Den heter Hell?
Hell, ja, heter den. Handlar om ett par ungdomar. Och i den här så är det den riktiga tomten.
Mm-hmm.
Som visar att ha gjort en deal för 1000 år sedan att de har någon slags jäkla curling-tävling eller någonting. Att den som kommer närmast hålet vinner det här valet. Och då okay, förlorar tomten. Men du är i alla fall dealen att om tomten vinner så kan han bara fortsätta härja runt. För då var han superelak och döda folk. Men om man förlorar, vilket han också gör, så måste han vara snäll i 1000 år. Och dela ut julklappar. Men sen har det gått 1000 år nu.
Så tomten är egentligen en ond jävel?
Ja, han är superond. Spelas av en gammal wrestler som heter Bill Goldberg, tror jag.
Okay.
Han funkar väldigt bra, tycker jag, den här filmen. Alltså, han är inte så direkt en bra skådis. Men om wrestler ska göra filmroller så är det den här typen.
Ja.
Han är jäkligt stor. Han har ganska så här cool tomtedräkt ändå.
Mm-hmm.
Han åker runt i en släde med så här, elaka renar. Som han har en jävla turbofunktion på den också. Och åker runt och svär och så här, har ihjäl folk och typ så här, går på strippgrummar. Den här tycker jag är jävligt underhållande. Den okay, börjar med en jävligt rolig scen. Som egentligen inte har någonting annat med filmen att göra. Där är han dimper ner på en julmiddag hos sin familj. Med bland annat hon som spelar Nanny i serien Nanny.
Aha.
Friend Rushy. Hon är inte riktigt lika jobbig röst här.
Nej, nej, okej.
Okay. Och han bara dödar dem på alla möjliga sätt. Han dränker henne i punch.
Okej.
Skitbra. Men det här är underhållande, tycker jag. Ganska rolig så här tomtemytologi i den också. Och den, det känns som att den liksom vet vad, den vet om sig själv på något vis.
Men
den,
hur billig känns den?
Ja, men den är riktigt, det är en riktig film liksom. Det är inte shot av video. Det är,
fan, här måste jag kolla på.
Okej, skådisar. Och sådär. Så den är alltså den är rätt kul. Sådär, tycker jag. Och den gör inte det här som många av de här Neo Grindhouse-filmerna gör. Att den gör parodi på skräck. Utan det är mer en skräckkomedi. Av, alltså så att den är rolig och så, ja, skräck på samma gång liksom. Ganska roliga mord och sådär också. Finns på svensk DVD med rätt bra extra material, tror jag. Kommentatorsborg grej. Och sen har vi Rare Exports.
Just det, Rare Exports.
Yes. Du har inte sett den?
Jag har inte sett den.
Föregicks av två kortfilmer. Det är, okay, det är en finsk film. Det, ja, det är rätt coolt.
Finsk.
Mm.
Men som jag har förstått det så är det inte så mycket en skräckfilm.
Jo.
Ja, det är det. Okej. Okay, ja.
Ja, det är... Kortfilmerna är mer roligare än vad långfilmerna. Och bättre också, tycker jag. Men det är någon, utspelar sig i en liten by långt upp i Finland. Det blir nära till Eriksröse, tror jag. Där det är ett företag som har hittat någonting jättelångt nere i isen.
Just det.
Så de ska spränga upp där och få upp där.
Mm.
Och man anar att det är tomten de har hittat då.
Ja.
Och samtidigt så... Det är en superliten så här, verkligen så här, hus som ligger jättelångt ifrån varandra, så bor det några där uppe.
Mm-hmm.
Och de märker att det börjar hända sig konstiga saker. Det går runt folk som ser ut som tomtar. Mm-hmm. Så här, alltså skäggiga gamla män går runt nakna, tror jag.
Okej.
Okay. Och jätte, de är så här, de känner lukten av barn. Eller det är en tomt som är, så den är, känner lukten av det är barnen som spelar huvudrollen då.
Aha.
Och som även kidnappar barn.
Okej.
Okay. Och sådär. Och sen visar att de har ju, det här företaget då har ju hittat tomten.
Jaha.
Som är en skitstor typ demon eller någonting.
Okej.
Okay. Infrusen i ett block.
Okej. Okay.
Och du ser bara två gigantiska horn sticka upp.
Men hur vet man att det är tomten?
De typ säger, alltså det är också så här tomtemytologin, någon gammal bok de läser i där man, där det är så här, man, där de läser om att samerna för jättelänge sedan typ lyckades frysa ner honom.
Okay.
Och så täckte över med, ja, det säger superlager med is. Ja, i alla fall.
Så det är en monsterfilm där?
Ja, det är väl där inte, det är där som jag blev lite besviken på den här filmen. För utan att direkt spara någonting, du får aldrig se tomten i full form.
Nähe.
Och det kanske är både bra och dåligt.
För jag tycker jag har sett i trailern så ser man någon gubbe i tomtedräkt.
Ja, du gör det. Ja. Du ser, men de är nissar åt den här stora tomten.
Ja, det är nissar.
Ja, men de ser ut som tomterna som vi tänker oss.
Ja.
Så det stämmer. Men den här stora jäkla demonen eller vad det är.
Ja.
Du ser bara hornen på honom i ett stort isblock.
Mm-hmm.
Och det känns lite som att hade de visat honom så hade det varit super CGI och det hade kunnat bli skitdåligt.
Ja.
Så på så sätt kanske det är bra. Men samtidigt hade jag velat sett den här, för det, ja, ser, ja, skit, det ser skitgott ut. Men du får aldrig göra det.
Ja,
du får bara veta att den finns. Men det här är jäkligt väl. Den är skitsnyggare än.
Okay,
ja. Det ser ut som det är filmat långt åt helskott upp i norr liksom.
Ja, det är
superkallt, superöde. Rätt bra skåd, bra så barnskådis också.
Ja.
Och lite, man gör lite så kul grej med tomtemytologin också. Så nu, det här är ganska seriös ändå, fast den blir ju rolig just för att den gör att det är tomten som är en stor demon. Ja. Det blir ju roligt i sig.
Ja, ja, ja.
Och att de här nissarna kan känna lukten av barn. Och...
Men är nissarna farliga? Blir de jagade av nissarna? Eller var ligger det liksom...
Nissarna fångar barn för att typ offra till tomten, tror jag.
Ja.
Och sen är det en jäkligt konstig plock. De snor element,
ja,
för att kunna värma upp det isblocket. Jaha. Så att det ska smälta så att den stora tomten kan komma.
Alltså värmeelement?
Ja.
Ja.
Som är lustigt nog sen inte kopplade till någonting. Utan de står där och... Ja, men alltså det här är snygg och välgjord och sådär. Men jag blev lite besviken ändå. Jag hade velat ha mer tomte. Att man får se den här stora saken. Men... rekommenderas ändå, absolut, tycker jag. Finns på svensk DVD Blu-ray.
Ja, jag har nog ett par att se.
Kort.
Är hur ruskig är den? Min lilla syster som är 9, hon sa att hon ville se julskräck med mig.
Rare Export kan du se med den, för den är lite så små, lite så mysrysig.
Ja, ja, ja.
Kortfilmerna tycker jag är bättre.
Mm-hmm.
Och de är... Långfilmer är en prequel till dem.
Okay.
Man har sett alla tre. Men de går vidare på det här. En grej som händer i slutet av filmen, så jag ska inte säga för mycket. Men de är rätt roliga, tycker jag.
Okay.
Och de heter typ Rare Exports någonting också, och någon undertitel också.
Mm.
Men det, jag tycker det är kul att se. Det känns som att nordisk skräck, särskilt från Norge och... Ja, särskilt från Norge de senaste åren har fått ganska gått upp.
Mm.
Men Finland också, de gjorde en film med Sauna för några år sedan.
Just det, den tyckte jag väldigt mycket om.
Ja, jag tyckte de var så, jag ska se om den, men jag tyckte de var så där. Men den var också snygg i alla fall.
Ja,
och jäkligt
snygg,
kompetent gjord. Och det här ser likadant, fast den utspelar sig i modern tid då.
Men de spelar väldigt mycket på den nordiska.
Ja, och det Trollägaren har jag också på det här, men,
eller Fritt Vilt var ju också ute i fjällen.
Ja, precis, sådär, ja. Exakt. Sverige ligger i läder.
Ja, tyvärr.
Så det är kul, och den är välgjord. Alltså, jag hoppas verkligen att den här snubben som gjort den här fortsätter på det här kul skräckfilms monsterfilms den svängen. För det finns absolut talang här att göra den. För det här, alltså, den är bra, men jag blir lite besviken. Jag hade väl hoppats lite för mycket.
Ja.
Men absolut sevärd. Och sista julfilmen då, kör vi tillsammans. En kortfilm. Som vi måste nämna.
Eller,
vi har fan missat en film, kom på.
Ja, men vi kan ju nämna dem i kortfilmsammanhang nu.
Ja, men det är en film. Ja, jag har fan en 80-talsfilm ju.
Jaha, vilken då?
Gremlins, ju.
Just det.
För fasen.
Just det, Gremlins. Vad ska vi säga om den då? Den utspelar sig på julen. Det är inte en julskräckfilm, skulle jag säga.
Nej, det är lite skräck.
Ja, men det är också julen har ju inte huvudpersonen heller, utan det är mer...
Nej, att den utspelar sig på julen.
Ja, vad ska vi säga om den?
Det är en kille... typ 20 år som får en liten konstig varelse i julklapp av sin pappa.
Mm.
En mogwai.
Just det.
Jättesöt. Men han har tre regler. Alltså alla har ju sett den här filmen nästan, känns det. Ja.
Han får inte få vatten på sig.
Nej, han får inte få vatten på sig. Han får inte bli matad efter midnatt. Och han får inte utsättas för solljus.
Just det.
Men de här reglerna bryts mot, och den här Mogwain då, som heter Gizmo, föder en massa andra Mogwais som är jättesadistiska och elaka, ja. Och de lyckas
elaka små troll,
ja, typ. De blir monster sen,
ja.
Som ska vara gremlins då, som härjar runt,
ja.
Jag gillar den här jättemycket. Det är så här, det här är ju en film du kan se med din lilla
syster. Jag har sett den med min
syster.
Hon tyckte väldigt mycket om den.
Ja,
vi såg den rygg med Critters.
Ja, det är lite så, Gremlins är bättre dock.
Ja, Gremlins startade en hel våg av små monsterfilmer, som Critters, Ghoulies,
Spookies,
just ja, det finns ännu fler som jag inte kommer ihåg nu, men
här är,
Troll
jag,
är ju lite i den vågen.
Det här tycker jag är skitbra. Ja. Det är en snyggt gjort. Det är ju mycket så här, den är ganska Spielbergig, det 80-tal Spielbergig, ja. Jag tycker jag finner det här familje, fast ändå lite så här, lite skräckelement.
Ja, men det skulle jag säga så här, om man säger mitten av 80-talet, pucko 80-talet som allra bäst.
Ja.
Det här är inte en puckad film. Nej, men att det är liksom underhållning.
Ja, verkligen. Det är nästan perfekt blandning av skräck och underhållning, ja. Tycker jag. Det är snygga monster, ja. Animatronics.
Den är rätt rå ändå. Det är folk som blir dödade och sådär.
Bra tempo. Och så det, ja. Att det här har man ju troligen sett, men har man inte gjort det så ser den, ska man se den, absolut.
Men okej.
Okay. Yes. Och den finns väl också typ på svensk.
Ja, den finns ju.
Oblivry. Yes, Treevenge heter den här kortfilmen jag ska prata om.
Som Revenge, fast Treevenge.
Precis.
Den är en kvart lång, ungefär.
Jag kan börja med att det här killen som här gjorde ju tyvärr Hobo with a Shotgun sen.
Jaha,
som jag tycker är skitdålig.
Ja, jag tänker inte se den.
Nej. Treevenge är desto bättre.
Mm.
Kortfilm 15 minuter, ja. Kanadensisk tror jag också.
Ja. Låna soundtracket från Cannibal Holocaust.
Just ja, det är just ja, man gör, ja. Du kan ju snacka lite om
den. Ja, men den handlar om det är en film ur julgranarnas perspektiv.
Ja.
Man, det skildrar hur sadistiska, våldsamma skogshuggare går ut i skogen och hugger ner granar, och granarna står och skakar och försöker ta sig därifrån
och gråter och skriker,
och
familjer blir särade på, och
precis, små granar och stora granar säras på liksom, och sådär. och de blir nerhuggna och iväg skickade till stan, där folk sätter dem i hemmen och pyntar dem. Och det är väldigt så här dramatiskt gjort hur hemska de är mot de här granarna. Men så får granarna nog.
Verkligen.
Och slår tillbaka.
Ja, med råge.
Med råge. Det här är en splatterfilm.
Ja, det här är skitvåld, verkligen supervåldsam, ja. Superblodig.
Ja.
Det är ju, ja.
Det är lite Fulci-referenser och sådär, får man väl säga. Ja, de slår tillbaka mot människorna.
Yes.
Och med sina till bud stående medel dödar alla människor.
Även barn.
Även
bebisar.
Till och med bebisar. Och det är mycket, mycket brutalt. Bland annat så är det ett par.
Just
en tjej som... det är ett träd som på något sätt lyckas ta sig in i munnen på den ena. Och sen ut genom munnen... och in i munnen på den andra.
De sitter och hånglar, va?
Precis.
Ja.
Så jag tror att det kan vara in i bakhuvudet kanske. Ut genom munnen med ett långt barr. Eller med en lång gren liksom. Och så trär den grenen in genom bakhuvudet, ut genom munnen. In genom munnen på den andra. Är upp och ut genom ögat. Den klämmer ut, grenen kommer ut igen och klämmer ut ögat.
Ja.
Och åker in i ögat på den andra personen. Och drar det åt dem så att de liksom
sitter ihop. Typ.
Sitter ihop. Slutscenen är helt fantastisk. När massa människor springer omkring i panik, medan de massa granar överallt dödar människor. Den måste alla se.
Det här är hur kul som helst.
Ja.
Och det är faktiskt snyggt gore också.
Ja, absolut.
Det är ju riktigt gore.
Ja, ingen CGI-trans. Nej. Utan, ja, visst.
Jäkligt mycket. Det här är ju roligt på rätt sätt.
Ja.
Vilket inte är Hobbit och Shotgunna.
Nej.
Det är för mig att de två filmerna är två olika poler av hur på en skala. Men den är, alltså det här är en sån film som jag kommer se varje jul.
Ja, ja.
Det är given jultradition. Vansinnigt rolig alltså.
Ja, nej, sevärd. Sen en annan kortfilm som gjorts två gånger. Mm. Det är en berättelse som heter And All Through the House.
Ja, just det. Ja.
Som från början, And All Through the House, som från början är en tecknad serie från serien
Vault of Horror.
Precis, 50-talsserien Vault of Horror.
EC Comics.
Precis, samma som låg bakom Tales from the Crypt och Suspense Stories och sådär.
Precis. Var ju först med i filmen Tales from the Crypt.
Precis, från 73 eller 74.
Mm.
Amerikansk brittisk produktion. Det handlar om en kvinna som bor i ett hus tillsammans med sin man och ett barn.
Mm.
Och hon beslutar sig för att slå ihjäl mannen.
Mm. Gör hon det, den gamla också?
Ja.
Ja. Just det, men det gör hon.
Mm. Jag har sett båda, och den ena är ju som sagt långfilmen och den andra är ett avsnitt det första avsnittet av tv-serien Tales from the Crypt.
Nej, andra.
Andra avsnittet, okej.
Men den gamla är ju en episod i en långfilm.
Ja, precis.
Ja,
så båda är ju korta.
Ja, precis. Ja, exakt.
Mm. Men ja, de flyttar ihop lite grann. Men hon dödar mannen, kanske slår honom med en sån här som man petar i eldstaden med.
Mm.
Och gömmer honom i huset.
Mm.
Samtidigt så har en förrymd brottsling, en förrymd psykopat, klädd i tomtedräkt, kommit lös.
Mm. På mordtåg.
Precis. Och det hör man på radion och man får inte lämna huset. Och han kommer till det här huset då förstås. Och det är väl att eftersom hon har sin döde man i huset så kan hon inte ringa polisen och sådär.
Nej, just det.
Och hon måste värja sig mot den här förrymda psykopaten i tomtedräkt. Och det slutar med att hon blir dödad av psykopaten. Mm. Lite mildare i 70-talsversionen.
Mm.
Betydligt mer uppgårat i 80-talsversionen.
Han är ju yxmördare i 80-talsversionen.
Precis, i den första blir de strypt, i andra är han yxa. Mm. De är rätt kul, båda två.
Ja.
Jag tycker 80-talsversionen är roligare.
Jag minns att när jag såg Tales from the Crypt, det var nog i 8:an tror jag någon gång.
Den filmen alltså?
Ja, precis. Ja. Mm. Så tyckte jag att den här tomtedräkten var jävligt obehaglig.
Aha.
Tyckte jag då, jag minns, men det var någonting jag satt och var så verkligen rädd för. Att den här tomten skulle byta sig. Jag tyckte det var, ja, det var riktigt med en av mina så här första. Så här.
För jag tycker de andra kortfilmer eller episoder i den filmen är betydligt obehagliga.
Okej, okay, ja, det var så länge sedan. Jag har inte sett den sen dess. Så att ta sig om den. Men ja, båda är bra. Återobsessionen, skriven av Fred Decker, som har gjort för lite grejer.
Mm-hmm, det är det.
Mm. Regisserad av Robert Zemeckis också. Ah, tillbaka till framtiden.
Mm.
Bland annat. Båda är ju sevärda.
Ja, absolut.
Välgjorda och sådär.
Vi får nästan köra ett Tales from the Crypt-avsnitt någon gång.
Ja. Topp.
Men det var alla julfilmer vi hade, tror jag.
Ja. Jag har en film. Jaha. Som inte är... Den ska utspela sig på jul. Men de säger bara det. Sen är det inga tecken på att det är jul. Så jag har inte räknat med den. Men jag kan ändå nämna den, för jag gillar den.
Mm.
Home for the Holidays heter den.
Okej, okay, typ inte hört talas om.
En tv-film, 73.
Mm-hmm.
Och den är... Jag tycker... Jag gillar, jag älskar verkligen hur det ser ut, det 70-talet. Det är med... nu kommer det någon... Nej, ja, jag glömmer bort skådis namn. Men ja, det är så här, det är skön stämning i den. Det är ganska spännande. Ett så här... Whodunit så här, film. Den påminner lite så här, i tonen om en film jag pratade om förut.
Mm-hmm.
Satan's School for Girls.
Ah.
Det är lite så här, samma slags produktionsvärde på den, känner jag. Fast det här är lite bättre, tycker jag.
Mm-hmm.
Även om inte Pamela Franklin är med här. Ja, jag vill bara flika in den, för att den ska utspelas under jul, men den är inte julig sen, så jag har inte räknat med den som... Men ja, se den om man får tag på den.
Ja, okej.
Yes.
Tack. Ja, en film som, eftersom min lilla syster Tilda då, som tycker väldigt mycket om skräck.
Mm.
Hon ville se på julskräck med mig eller i jul.
Mm.
Då blir det att vi kanske kollar på Rare Exports.
Ja.
Och sen tänkte jag också att vi skulle se på A Nightmare Before Christmas.
Mm.
För den är kanske lite lagom också.
Ja.
Kan du bara ha nämnt den?
Ja.
Apropå julen och sådär, det finns nu i tunnelbanan en reklam som är såhär, offra en julklapp, skänk en get.
Ja, just det såg jag faktiskt.
Ja, och jag läser alltid det som offra en get, få en julklapp.
Om det vore så väl.
Eller ännu hellre, offra till geten. Få hur mycket julklappar du vill.
Ja, om det vore så. Ja. Så hela världen vara jävligt styrka.
Offra dieten.
Ja.
Ja, men vad säger du om att det är dags för vårt stående inslag?
Vårt underbara återkommande stående inslag nummer 2.
Dagens Franco.
Underbar, jag har inte hört den här jingeln förut. Den kanske inte får vara kvar jättelänge.
Nej, vi får se.
Ja, men det var rolig. Bloody Moon har vi sett.
Precis, 1981.
Den är före Faceless. 6 år, 7 år före.
Ja. Gjord i slasher-erans.
Och i Västtyskland. Lustigt nog.
Ja, just det.
Är den faktiskt gjord. Det är inte spanskt. Eller, det är Franco, men det är inte spanskt då. Ja, gjorde slasher.
Men det är, Franco gjorde inga filmer alls i Frankrike, Spanien. Eller bara i början.
Jaha, ja det
för
kanske
han, gjorde. Han var så pass, det var ju den andra Franco.
Ja, just han, givetvis. General Franco.
General Franco som inte riktigt lät.
Nej, det är klart.
Jesus Franco göra de filmer han ville kanske.
Det är klart. Jag måste bara säga en rolig grej. Nu inflickar lite så trivia. Jag läste på, jag tror jag var inne på Fres Franco på IMDb. Och då läste jag något om att den katolska kyrkan i Spanien svartlistade Franco och Buñuel.
Aha.
Och då blir Buñuel så nyfiken på, men Franco, vem kan det vara? Han är båda svartlistade. Så han ville verkligen träffa honom.
Aha.
Och det gjorde de. Jag tror de kom ganska bra överens. Mm-hmm. Och rolig grej med Franco att han gjort så jävla mycket skräp. Mm. Och han har ju själv sagt att han tycker inte att han själv har gjort en bra film. Men han var jättebra kompis med Orson Welles.
Aha.
Superansedd Citizen Kane. Och Buñuel är också så här. Jag har inte sett när Buñuel.
Jag har inte sett.
Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Han är också ganska ansedd.
Ja, absolut.
Att båda hängt med Franco. Så det känns som att Franco egentligen så här, gillar sån film.
Ja.
Men gör det här bara för att få cash. Typ. Ja. Det är lite kul. Kul grej. Bloody Moon i alla fall. Som du sa, gjord slash 81. Det var ju toppåret för slasherfilm.
Ja. Och fast, det är väl något sorts försök att exploatera den genren.
Ja, men det känns ju så jävla euro.
Ja, ja. Alltså jag tänkte det första så här 30 sekunderna av filmen.
Ja.
Så här, jävlar vad euro det här är. det är ett gäng ungdomar som står och dansar vid en pool.
Ja.
Och det ser så jävla krystat ut.
Ja.
Och musiken. Och gud, musiken.
Igen.
Ja, igen. Det är så här. Någon jävla europé som ska såhär härma amerikansk musik. Och det är så jävla dåligt. Senare i filmen så är det mot disco. Och sen är det DJ som spelar musik. Och då ska det vara någon sorts rockabilly-musik.
Ja, just det.
Och jag menar, och musikaliskt med instrumenten så låter det. Ja, men det är gitarr och trummor och bas liksom. Men så är det, ska det vara sång på det också. Och då är det någon jävla italienare eller någonting som säger shake it baby.
Ja, just
shake
det.
It, shake it, shake it baby. Rock it baby, rock it baby.
Oj, oj, oj. Ja, det är charmigt alltså.
Och så dubben, alltså dubbningen.
Ja, det här dubben är värre än i Faceless.
Ja, ja, ja.
Här är det hysteriskt dåligt dubbat alltså.
Den här, i början när de är på festen där så är det en massa ungdomar. Då ska de gå iväg och ha sex.
Ja,
såklart. Och så är det hur de, och då är det verkligen så här, oh, touch me everywhere. I love your sensitive touch. Caress my body. Och så killen så här, I've longed so, eller vad säger han? I've been longing for this for so long.
men, superpålagt.
Åh, gud, men under den här filmen, eller under den här festen, det är en typ en maskerad.
Mm.
Så är det en tjej som smiter iväg med en kille för att ligga med honom.
Mm.
Som har på sig en Musse Pigg-mask.
Just det.
Och sen så ska de börja knulla.
Mm.
Och då tar hon av honom masken. Och då är det en annan kille.
Som är brännskadad.
Ja,
skitfullt sminkad. Det ser ut som en jävla köttfärs.
En pank.
Kladd i ansiktet.
Ja, pankaka. Ja. Som har lagt i ansiktet på honom. Så han är lite missbildad. Och eftersom han är missbildad med Frankos logik. Är han också en galen mördare. Så han mördar henne.
Mm.
Han tar en sax och slår ihjäl henne. Hugger ihjäl henne. Han är så jävla ful. Det hade inte behövt någon makeup på den här skådespelaren. Gud vad ful han är, han ser så jävla äcklig. Han ser så här, riktigt så här.
Ja, jag tänkte tysk. Precis samma grej när jag såg den här filmen. Varje scen han är, jag bara, han är så jävla ful.
han ser så tysk ut. Eller typ som en så här ful belgare eller någonting.
Ja, verkligen.
Med så här halvlångt hår, fast jättehögt hårfäste. Och så här skinnjacka och så där. Men han blir inlåst på mentalsjukhus.
Ja, kommer ut sen igen.
Precis.
Men en jävla vårdare. Som självklart är en... Helt okej i alla fall, enligt kanske dagens standard, snygg tjej.
Nej, det är inte en vårdare, det är hans syster.
Just det, det är fan hans syster. Just det, ja. jag satt och tänkte typ halvfilm, det är hans vårdare. Så någonting att de var syskon, just det. Miguel... Men hon är väl typ hans vårdare?
Ja, hon blir hans vårdare där. Mm. Miguel och Manuela. och de har, tillsammans då, så driver de någon sorts språkskola.
Mm.
Det utspelar sig på... Costa del Sol eller något sånt där.
Mm, det är en jäkla kollo.
Ja, precis. Det är typ så här, det ska vara typ amerikanska studenter som är där och pluggar spanska.
Ja, just det. Där är jag.
Och då är han där och ska jobba där på något sätt liksom. Och... Jo, man får rätt snabbt veta att han har ett minst sagt incestuöst förhållande till sin syster.
Mm.
Och han kommer att prata med henne. Och vill att liksom, ja, men det ska bli som förut innan jag var på sjukhuset och var vi tillsammans liksom. Och jag älskar bara dig och sådär.
Mm.
Och de kysser varandra och smeker varandra och sådär. Och hon har en genomskinlig negligé och stringtrosor och sådär. Men hon säger att det går inte. Vad är det hon säger? Hon säger...
Det är lite så burial ground varning på det här.
Ja...
Incest, alltså. Euro.
Ja, just det. Nej, men så här säger hon. Det går inte, för omvärlden kommer döma oss för hårt. Vi kan inte vara tillsammans om de andra finns, liksom. Och sen efter det så börjar tjejer på den här skolan dö, mördas en efter en.
Mm.
Av maskförsedd. Som har sin lånstrumba på huvudet, typ.
Mm.
Ganska brutalt, knivade... Och så,
det är en scen i filmen
som är riktigt bra.
Mm. Mördaren ligger en tjej.
Det är en tjej som är ute på landsbygden i Spanien där.
Ja, det här är så jävla dum uppbyggnad till. Det är ju riktigt korkat. Ja.
Och hon träffar den här mördaren maskförsedd.
Mm.
Som så här, hon blir lite förtjust i honom. Så här, helt, de bara träffas liksom ute där. Så hon låter honom binda fast henne vid ett stenblock i en någon sorts sågfabrik, eller där de sågar sönder stenblock eller någonting.
Mm.
För det är lite kinky liksom.
Mm.
Så hon tycker det är lite spännande. Men hon har inte sett hans ansikte eller någonting. Och då är det en jättestor sågklinga där.
Ja, den är riktigt stor.
En riktigt stor sågklinga som han drar igång. Och det är en liten unge som ser det här.
Ja, just
det. En liten pojke som tittar på det här. Och det är väl det här som är att man älskar Eurofilm alltså.
Mm.
För ungen ser det här.
Mm.
Och sågklingan kommer närmare och närmare och närmare.
Mm-mm.
Och han springer fram och lyckas stänga av sågklingan i sista minuten.
Just.
Och så tror man att han ska räddas för
sen men kommer mördaren
då direkt. Då kommer mördaren direkt.
Och slår på den. Och ungen, det är roligt så här, sparkar mördaren på foten.
Ja.
Och sen springer iväg.
Ja.
det är så lätt kick på foten bara.
Och sågen går igång igen och sågar huvudet av henne.
Ja.
Plasthuvud.
Superdocka.
Ja, superdocka. Men som i Faceless.
Ändå väldigt blodigt så här.
Ja, och det är väldigt så här inzoomat liksom på in i hålet i halsen.
Precis.
Som så här sprutar blod.
Ja.
Sen och kör mördaren iväg med bil.
Mm.
Pojken springer på vägen. Mördaren kör över pojken. Han kör över pojken.
De stendör.
Ja, han stendör stackars pojken. Oh. Typ så här, 7-åring.
Man måste älska det med de här att barn kan bli ihjälkörda.
Sån nihilism alltså. de dör en efter en. Och det verkar som att det handlar lite om en tjej som heter Angela, tror jag, som hon är övertygad om att det är någon mördare.
Mm.
Men ingen tror på henne, för nej, kropparna försvinner.
Just det.
Medan hon har sett massa, men de bara nej, du drömmer bara typ.
Mm. You say you're reading all that bad crime fiction eller crime stories. För det gör
hon. Ja, just det, hon ligger
murder
och läser
stories.
Ja.
Ja.
Men Och just det, och man tror ju hela tiden, för han är hela tiden på plats. Mm. Den här Miguel med brända ansiktet.
Supersuspekt, han säger typ ingenting. Han står bara och stirrar.
Ja, han tar sig in i tjejernas hus samtidigt som de blir mördade och sånt där.
Mm.
Så man tror att det är han.
Mm.
Men okej, okay, spoilervarning.
Spoiler.
Det är ju inte han.
Nej.
Utan
det är flera, va?
Det är nämligen så att en av lärarna på skolan,
mm.
en fager, lockig pojk, kille, snubbe, man, som har ett förhållande med Manuela, Miguels syster. Och nu kommer inte jag ihåg varför de har plottat ihop det här, men av någon anledning.
Jo, men det är nog jättedumt, fan. Ja, det är nog riktigt korkat i alla fall.
Ja.
Det är ju på något sätt att han vill fly. Jo, han vill ju få dö. Han vill ju få bort honom,
Miguel.
För att, ja, för att då kan hon ärva massa pengar och sånt där.
Aha.
Och då kan han fly iväg.
Så de ska plotta det här på Miguel?
Ja.
Just det. Ja, just det, så är det.
Ja, men det är, och, det är jättedumt.
Precis. Och Miguel hör dem prata om det här.
Yes.
Och får veta att så här, jaha, de har tänkt döda honom liksom, och att han ska få skulden för det och sådär. Och ja, det slutar väl med att typ alla dör. Förutom Angela då, den här tjejen stackaren som klarar sig. Men ja, alla dör.
Slutspoiler. Jag måste bara tänka, det är en jävligt rolig scen i den filmen när hon är ute och går på en hela väg. Och så helt plötsligt bara så rasar den en stor sten mot henne. Och det bara kommer från ingenstans. Hon bara,
och det är en helt perfekt fyrkantig frigolit.
Som rullar ner.
Gråmålad frigolit.
Och det ser så jäkla, ja, fantastiskt. Ja.
Ja, vad säger vi om det här?
Jo, men det, jag tycker det här är typ ungefär på samma nivå som Faceless.
Fast det här är sämre än Faceless.
Ja, lite kanske. Men jag tycker ändå det är underhållande, det är dumt, det är Eurotrash.
Ja.
Det är ingen film som vanliga personer ser. Men det har man ju redan. Det är ingen vanlig person som lyssnar på det här ändå. Så det är ju...
Nej, det är väl så. Och om det tanken var att det här skulle vara en slasher som misslyckades, ju det fatalt.
Den är ju lite på samma, fast inte lika underhållande som Pieces.
Just det.
Mm. Det här är som försöker vara amerikansk men vara så jävla euro.
Ja. Men okej, okay, jag gillade nog Faceless mer.
Ja, jo, men jag gillar nog Faceless lite mer också. Men jag tycker att Bloody Moon var rätt underhållande.
Faceless hade en så här sunkigare slisighet.
Ja.
Medan den här var bara mord i tropisk, eller så här, i sommarmiljö liksom. Ja, men det finns inga karaktärer direkt i den här filmen.
Nej,
liksom,
det gör det inte. Jag tycker att det är rätt så bra, det är bra tempo.
Ja.
Den ser ju okej, alltså det är ju så här, det ser okej ut liksom.
Ja.
Ful musik.
Fula gore-effekter.
Ja. Den är ganska kort, typ 1,20.
Ja.
Föredömligt kort.
Ja. Så ja. Ja, men det var intressant att se. Det ska bli spännande att se vad som blir nästa Franco-film.
Mm. Vi har sett hans två mest så här mainstreamiga filmer nu kanske.
Ja, det är det nog. Nu ska vi ner i träsket.
Gott oss. Ordentligt. Ja.
Men det var nog allt för oss den här gången.
Ja, det var sista podden för i år.
Ja.
Men inte någonsin såklart.
Nej.
Vi kommer ta lite jul- och nyårsledigt. Eller,
ja, du... ja, ledigt och ledigt. Nej, nu du... jag egentligen ska få ta se på film. Vi har haft,
ja,
lite
men
svårt
det är
att hinna
ledigt,
med.
Det är ju ledigt.
På ett sätt, faktiskt. Men inte ledigt från From Beyond.
Nej. Det har vi aldrig på riktigt. ska vi... Vi kan väl locka lite med vi ska prata om nästa gång kanske. Vad vi har tänkt prata om i alla fall.
Ja. Jag tänkte eftersom att vi har sett så jävla mycket skräp nu.
Mm.
Lite bra men mycket skräp.
Ja. Det har ju varit väldigt så här, vad heter det, höga toppar och djupa dalar.
Mm.
Förutom spökavsnittet då, men som vi har sett särskilt idag. Så vi tänkte väl du vill ju sikta på lite mer kvalitet nästa gång.
Ja. Så nu blir det slashers och från det gyllene året 1981.
Mm.
Det är tanken nu. Vi får se om vi kanske omarbetar planen lite grann. Men, ja.
Jag har läst någonstans att 1981 så var typ över hälften av alla biosläpp i USA var slasherfilmer. Det är helt vansinnigt.
Ja, det är fascinerande.
Just 81 var ju verkligen piken där.
Ja.
Och utan att säga vilken titel det är, så kom ju en av de absolut bästa slasherfilmerna det året också.
En av de absolut bästa skräckfilmerna.
Ja, också. En av de absolut bästa filmerna.
Ja, absolut.
Och det kom mycket bra då. Så vi kommer väl köra kanske någon så här personlig topp 5 eller någon,
ja, kanske
jämföra lite, ja, grann. Någonting sånt. Och givetvis en till Franco.
Ja. Så. Och vi ska avsluta med en låt som idag, så här lagom till jul, blir en från en skiva av Tales from the Crypt med The Crypt Keeper som sjunger The 12 Days of Cryptmas.
Underbart.
God jul från oss på From Beyond.
God jul och gott nytt år.
Gott nytt år.
You know, kiddies, I think this is going to be the best holiday season ever. And you know what will make it even more special? Getting the little gift I've been dreaming of. Or better yet, getting a whole bunch of them. On the first day of Christmas, my Gulov gave to me a trip to the mortuary. On the second day of Christmas, my Gulov gave to me two murderous shoves and a trip to the mortuary. On the third day of Christmas, my Gulov gave to me three lethal blows, two murderous shoves and a trip to the mortuary. On the fourth day of Christmas, my Gulov gave to me 4,000 volts, three lethal blows, two murderous shoves and a trip to the mortuary. On the fifth day of Christmas, my Gulov gave to me 5 mortal wounds, 4,000 volts, three lethal blows, two murderous shoves and a trip to the mortuary. On the sixth day of Christmas, my Gulov gave to me 6 fiends disemboweling, 5 mortal wounds, 4,000 volts, 3 lethal blows, 2 murderous shoves, and a trip to the mortuary. On the seventh day of Christmas, my Gulov gave to me 7 werewolves howling, 6 fiends disemboweling, 5 mortal wounds, 4,000 volts, 3 lethal blows, 2 murderous shoves, and a trip to the mortuary. On the eighth day of Christmas, my Gulov gave to me 8 manglers mangling, 7 werewolves howling, 6 fiends disemboweling, 5 mortal wounds, 4,000 volts, 3 lethal blows, 2 murderous shoves, and a trip to the mortuary. On the ninth day of Christmas, my Gulov gave to me 9 stranglers strangling, 8 manglers mangling, 7 werewolves howling, 6 fiends disemboweling, 5 mortal wounds, 4,000 volts, 3 lethal blows, 2 murderous shoves, and a trip to the mortuary. On the tenth day of Christmas, my Gulov gave to me 10 heads come flopping, 9 stranglers strangling, 8 manglers mangling, 7 werewolves howling, 6 fiends disemboweling, 5 mortal wounds, 4,000 balls, 3 lethal blows, 2 murderous shells, and a trip to the mortuary. On the 11th day of Christmas, my Gulov came to me 11 choppers chopping, 10 heads ka-plopping, 9 stranglers strangling, 8 manglers mangling, 7 werewolves howling, 6 fiends disemboweling, 5 mortal wounds, 4,000 balls, 3 lethal blows, 2 murderous shoves, and a trip to the mortuary. On the 12th day of Christmas, my Gulov gave to me 12 axemen lopping, 11 choppers chopping, 10 heads ka-plopping, 9 stranglers strangling, 8 manglers mangling, 7 werewolves howling, 6 fiends disemboweling, 5 mortal wounds, 4,000 volts, 3 lethal blows, 2 murderous shoves, and a trip to the mortuary. I don't deserve all this happiness. Oh, 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 oh.